don't have a lot of experience with vampires, but I have hunted werewolves. I shot one once, but by the time I got to it, it had turned back into my neighbor's dog.
From beyond.
Ja, då säger vi välkomna till avsnitt 12 av From Beyonds podcast. Inleddes nu med ett väldigt entusiastiskt ja, men...
Det tycker jag är jättebra.
Ja, precis. Det här är ingen deppig podcast, inte. Här är vi glada. Vi kör väl som vanligt igång med lite nyheter och så. Vi kommer in på... Dagens podd har ju ett tema.
Som är den här vargen.
Håriga människor.
Ja.
Eller, nej.
Ja, väldigt, väldigt håriga människor. Det är bara det vi ska prata om.
Ja, inte 70-tals porr utan varulvar alltså. Dålig poäng.
Men så vi kommer att ha en gäst som kommer komma in lite senare under podcasten. Men ja. Vi börjar lite vanilla här med bara jag och David.
Yes, det gör vi. Vi kör väl igång, kickar igång kanske man kan säga, med lite nyheter som i princip du har valt ut den här gången. Men jag gick med på det, så vi kör på dem bara, tycker jag.
Jag har valt lite grejer som jag tycker låter lite saftigt och intressant. Men ja. Kan börja med att jag läser att det är på gång med en remake på... Filmen 1990 är väl Jacob's Ladder?
Tror det, ja.
Är det 90 den kommer
från? Ja, jag tror den är från 90, ja. Mm. Tim Robbins.
Tim Robbins, ja, precis. Som, ja, du kan ju mer om den.
Jag säger ingenting, för jag var nära att säga något som kanske spoilar hela filmen.
Ja, det kanske du inte ska göra.
Nej. Men... ja, en mardrömsrulle är det väl i princip. Som är...
Heter han Jacob?
Ja, det gör han. Ja, ja. Även känns som Jacob's Inferno, tror jag.
Just det, ja, men precis. Titel. Jag vet inte vilken titel hade den när den kom till Sverige. Vet
ingen det. Aning. Hoppas den heter typ Helvetes stegen eller något sånt här gött. Tyvärr gjorde den nog inte det, men man kan ju hoppas. Uh-huh. Nej, men det, alltså, ja, det var ett tag sedan jag såg den, så jag vet inte om jag ska säga så mycket om den. Den är bra. Det är ju så här en lite halvbortglömd pärla, bara för att den är gjord 1990, men jag tror ändå att ganska många känner igen den. Du har ju inte sett den.
Nej, men, tyvärr inte. Men jag har sett en annan film som producenterna också funderar på att göra en remake på. Det är väl på gång. De ska också göra en remake på filmen Angel Heart. Mm. Som antar det nästan för samma år.
Så, året efter, tror jag.
Året efter?
Ja, okay. Jag tror det. Mm.
De filmerna har jag... I alla fall, nu har inte jag sett Jekyll och Hyde, men jag har en känsla av att de är rätt så lika varandra.
Ja, de har samma ton. Alltså båda är väldigt så mardröms... Jag sa ju det när vi pratade förut, att Angel Heart känns som en feberdröm.
Mm.
Nästan. Det är väldigt så här... Angel Heart ännu mer än Jacob's Ladder. Men ja, de är väldigt så här... Ja, men känns som en jobbig dröm liksom, hela filmen nästan. Jag gillar Angel Heart mer av de två. Mickey Rourke, Robert De Niro.
Helt otroligt bra.
Ja, den är jättebra. Också lite så här underskattad, får jag ändå säga. Mm. Av samma kille som gjorde The Wall, Pink Floyd-filmen.
Ja,
Alan Parker. Ja, lite kul faktiskt. Ja. Mm.
Nej, men om man bara nämner Angel Heart, Mickey Rourke är ju otroligt bra den filmen. Jag har ju nästan inte sett honom bättre egentligen.
Innan han började boxas och plastikoperera sig.
Ja, men boxades han inte innan han började spela in film där också?
Okej, innan han började plastikoperera sig då.
Ja, för nu ser han ju som, jag vet inte vad. Men, jag såg ju Angel Heart så nyligen och bara så att jag tänkte på om det skulle göras en... Om det hade gjorts en remake, nej, inte en remake, men en filmatisering av serietidningen Hellblazer.
Mm.
Som det finns, ja, en filmatisering med Keanu Reeves med Konstantin. Men den som egentligen skulle kunna spela John Constantine, det är Mickey Rourke. Då verkligen, han ser exakt ut som den här karaktären. Det hade varit en fantastisk film.
Ja, det hade kunnat bli det om rätt personer hade gjort den. Ja, ja. Absolut. Nej, men remix på dem, ja, varför inte? Alltså, det
jag vet inte så mycket om dem, de som producerar.
Man hade gjort det Fright Night.
Precis, och Fright Night... nej.
Alltså... Det blir lite orättvist att jämföra, för om man kollar på originalfilmerna, det går inte att jämföra Fright Night med Jacob's Ladder eller Angel Heart heller. Det är ju helt olika filmer. Fright Night är ju liksom 80-tals festpärla liksom mer.
Nej, det jag menar var att som The Fright Night remaken alltså.
Ja, precis. Och... Ja, exakt. Men det är fortfarande det är svårt att jämföra ändå.
Alltså, jag såg ju den bara när vi gick på den gick på bio där. Jag ville väl tycka att den var bättre än vad den var.
Men när jag tänker på den så
den är rätt så dålig faktiskt är den.
Alltså den är med det är med den känns ganska själlös.
Ja, gör den. Verkligen.
Ganska alltså det är egentligen inget fel på skådespelare. Det är bra skådespelare. Colin Farrell är jättebra som alltså vampyr och så, men det känns...
Var han Anton Yelchin också?
Ja, huvudroll. Alltså, så de är inga fel på, absolut inte. Men det är... Jag vet inte, den saknar ju den här charmen som den gamla har.
Notera också, när jag läste om den här remaken på Jacobs läder så stod det först också att, jag vet inte vem manusförfattaren var, men han skulle skriva om ett manus som redan var skrivet av, som hade skrivit... remaken på The Hitcher.
Och When a Stranger Calls. Ja. Båda har ju inte fått bra... Har du sett någon av dem?
Nej, men ja, det verkar så otroligt dåligt. Mm. Nej.
Ja, vi får se, men det är alltså, varför inte? Det har ju kommit en del bra remakes nu. På Evil Dead, nu har inte jag sett Maniac, men jag vet ändå att den är bra. Så att, ja, varför inte? Det är väldigt kul att de... Om inte annat så får ju de gamla filmerna mer uppmärksamhet kanske.
Ja, men precis.
Särskilt Angel Heart tycker jag fler borde se.
Ja, det är inte en film som andra ser skrivs om direkt.
Nej, men det är väl också för att den ofta blir placerad i thriller-facket också, tror jag. Det känns som att kanske att den vissa har tyckt att den är för fin för att klassa som en skräckfilm. Men det är ju inte... Jag tycker det är... lika mycket skräck som något annat liksom. Ja. Så, ja.
Men det är någonting annat som har mer att göra med thrillerfacket då. Som vi pratade om en tidigare podcast om att vi båda gillade den här nya tv-serien Hannibal. Och de har pratat lite om, för det är ju klart att det ska komma en säsong 2 också på den. Och det är tänkt att eller de vill.
De har frågat honom till och med.
Ja, de vill att David Bowie ska vara med och spela
Hannibals onkel, säger vi. För vi vet ju inte om det är farbror eller morbror. Så vi säger onkel.
Onkel Elektor alltså. Ja. Spelar alltså David Bowie, det hade ju varit...
De har ju samma det här kantiga ansiktet liksom.
Ja, jag tycker att han skulle passa perfekt som att spela... Alltså han är ju lik Mads Mikkelsen.
David Bowie skulle ju kunna ha spelat Hannibal Lecter.
Faktiskt.
Alltså, så att, ja, varför inte liksom? Det är, ja, så absolut. Och det är kul om... Gjorde han det precis senast?
Ja, han spelade Nikola Tesla efter det i alla fall.
Tror inte han har gjort så mycket annat. Han är ju en bra skådis, det jag har sett han är liksom. Han är ju med i den gamla vampyren The Hunger också.
Ja, just det.
Tony Scott-filmen.
Vad har du på den?
Den är bra. vad har jag på den? Ja, det är väl den udda fågeln i Tony Scotts filmografi, om inte annat. Ja. Innan han gjorde Top Gun liksom, så gjorde han The Hunger.
Ungefär på samma sätt som på Michael Manns filmografi så har vi den där, heter den The Keep?
Ja, just ja. Nazi-zombie-okkultism-filmen.
Det är ju otippat.
Dock har den samma blå och röda färg. Ja, jag har en massa så här diskolampor som lyser.
Ja.
Ian McKellen som jude och Gabriel Byrne som nazist. Jävligt bra film. Den The Keep förresten, måste ju fasen släppas på Blu-ray.
Ja, det hade ju varit...
Jag tror att den finns HD-masterad, om jag ska helt ärlig. Jag har den på svensk VHS.
Ska vi hålla tummarna för Screen Factory? Att
ja, det vore ju den. Guld. Det vore ju guld, alltså. Det är... Ja. Går mycket, mycket laser och skit. Så det är ju kanon.
Oj då. 80-talet laser.
Nazister, laser och monster. I en borg också, såklart.
Ja,
vad heter den? Satans borgen, va?
Så det är ju ungefär...
Satans borg heter den på svenska.
Alltså, så det är närmast vi kommer i den filmen att se av Wolfenstein.
Ja, det är ju Wolfenstein liksom. Fast innan Wolfenstein kom till och med, tror jag.
Ja, så är det ju verkligen.
Jag tror det är en bok från Manny Keep, faktiskt.
Ja, oj då.
Det skrevs så mycket... Böcker som... Alltså, fan vad mycket roligare böcker som man filmatiserade för.
Ja,
The Sentinel, The Keep, Inseminoid är en bok liksom.
Och sen så är ju Exorcisten en bok också.
Ja, The Incubus, alltså det kände man våga mycket. Idag är det typ Life of Pi liksom. Fan, sluta. Nej men David Bowie. Gud, vilket sidospår det blev. David Bowie som
mycket
han,
av det då.
Ja, som han är med onkel. bra, säger vi. Skriv kontrakt nu. Bra. Gå vidare.
Apropå bara Hannibal.
Han,
producenten har ju pratat om att han vill ju att han har ju redan planer för att det ska komma 4-5 säsonger. Och jag tror att han har sagt att vid ungefär säsong 3-4 det är då Röd Drake börjar.
Vilket innebär att Hannibal kommer åka in i säsong 2 eller 3.
Ja, det kommer det ju. Jag tror att han pratade om att vad fan är han heter nu? Will heter han.
Will Graham.
Ja, precis. Han ska väl bli lite bananas av i säsong 2 tror jag.
Han är lite
svårt att hantera
det som han
bevittnar.
Ja,
men förstår nu struntar vi i Hannibal.
Det gör vi.
Det är en till grej att prata om.
Men vi fortsätter väl på tv-seriespåret då?
Ja, det kan vi göra.
Ja.
Vad tänker du på?
Ja, det är väl inte, vi har väl inte så mycket andra tv-serier att prata om, men Under the Dome.
Just ja.
Stephen King tv-serie.
Som hade premiär
I måndags i USA. Jag har inte sett avsnittet. Jag har läst boken ett par år sedan, så att jag känner att vi kan prata om den. Det var bra.
Jag har ju sett det här pilotavsnittet. Jag tyckte det var jättebra. Jag har ju dock inte läst boken, så jag har sett första avsnittet och du har läst boken då. Men de ska väl skilja sig rätt så mycket från varandra, ska de göra.
Ja, det kanske de ska. De har ju pratat om att de vill göra flera säsonger av den.
Jag läste att det var många fans som upprörde över ändringarna. Och då hade ju Stephen King skrivit ett brev där han pratar om att de inte ska vara så sura på det här. Han menar att man ska se det som en sci-fi-berättelse där det finns alternativa universum. Och det här är en annan alternativt universum av samma berättelse.
Ja, och
så, han var inte dugg negativ till det här.
Och om det nu är så jobbigt, läs boken då igen istället för att titta. Liksom.
Nej, de gillar inte de ändringar som har gjort i karaktärerna, verkar det som.
Ja, nej, jag har inte sett den, men det ser fram emot. Jag tänkte nästan köra lite så här, plöja lite sen i sommar någon gång. Boken är jättebra.
Ja, jag tycker det verkar väldigt lovande i alla fall. För något man inte vet så handlar det ju om en liten håla som det brukar ofta vara i Stephen King berättelser.
Ja.
Jag vet inte om det spelas i Maine dock. Gör den där?
Det är ingen författare den här gången i alla fall.
Nej.
Som sitter i en liten stuga i Maine. Nej, det är det inte. Så att det
kan vara
skala cred för.
Men jag säger det. Ja, det ser lite så här Midwest-USA, så här mitten av ingenstans.
Nej.
Och den här lilla staden, helt plötsligt så händer en händelse och staden befinner sig under ett slags energifält.
Den insluts i en kupa helt enkelt.
Ja.
En jättestor kupa som inte går att penetrera.
Det känns väl som ett scenario som har
som hände i filmen, i Simpsons-filmen. Oh.
Faktiskt.
Tror det redan, har vi inte skojat som det. Så
ja, men jag tror det finns rätt så mycket om det. Jag tror inte det kan finnas någon gammal Twilight Zone-avsnitt med det.
Det känns väldigt Twilight Zone-igt. Men boken är ganska, alltså visst, det är klart att det blir en övernaturlig berättelse så fort det insluts i en konstig kupa. Men efter det så är den ganska så här, alltså karaktärsdriven, och handlar mer om hur äckliga människor kan vara mot varann än att det faktiskt är en kupa runt staden, även om den kupan tar väl fram det otäcka i människor liksom.
Okay,
så det är mycket det som boken drivs på, och den är otäck inte på grund av att det är en kupa, utan att hur vidriga människor kan vara. Som Stephen King ofta är jävligt bra på, tycker jag.
Han är ju väldigt bra på att skildra grupper av personer.
Ja, precis.
Dynamiken. Nu är inte han, nu är det bara baserad på en bok skriven av Stephen King, men jag tyckte filmen The Mist. Den verkligen hanterade
Det är en novell av Stephen King till och med.
Ja, till och med
en lång novell, men
men hur det hanteras människorna i den filmen, det känns väldigt exemplariskt för Stephen King. Välskrivna karaktärer.
Ja, det har han. Ja, det tycker jag han inte får höra ofta nog att han har. För det tycker jag, han är karaktärer som du väldigt snabbt fastnar för.
Det är därför jag tycker att Under the Dome verkar väldigt lovande också. Jag blev direkt intresserad av alla de här olika karaktärerna man blev intresserad för. Vad de hade för hemligheter.
Det är väl Brian K. Vaughan, va, som styr spakarna, tror jag.
Ja, som har skrivit Why the Last Man.
Ja, och en ny som heter Saga, som jag läst första volymen av, som är hur bra som helst.
Får jag låna den?
Ja, det är klart det ska jag. Den är jättebra.
Ja.
Nu är inte, vi har ju inte läst Why the Last Man direkt, men det verkar ju jättebra.
Jag nämnde ju förresten Twilight Zone. Så du kanske vi ska prata om dagens ledsna nyhet då.
Ja. Ja, precis. Richard Matheson dog för ett par dagar sedan.
Hur gammal blev han?
87, han blev... kanske.
Han var född 26.
87 år då, om han hade hunnit fylla. Det är ju en bra ålder såklart, så det är väl...
Ja, han levde ju länge. Och han har åstadkommit väldigt mycket bra under de åren.
Alltså, ja, det har han verkligen gjort. Det är ju så här, också ett namn som väl inte gemene man direkt har koll på. Stephen King har ju... På pratet om Stephen King har ju sagt att utan Richard Matheson så hade inte jag skrivit, liksom...
Du såg ju nyligen en film av honom, var det med, som han också skrivit förlagen till... The Incredible Shrinking Man.
Ja, han har skrivit förlagarna. Den heter
jag tror till The med Shrinking att han
har skrivit den. Nej, han har skrivit manus kanske.
Ja, kanske han kanske skrev manus. Men han var i alla fall delaktig i filmatiseringen.
Han skrev manus till Legend of Hell House också, som han har skrivit boken som heter Hell House.
Och sen var han inblandad rätt så mycket.
Han skrev manus till The Devil Rides Out. The Devil A Daughter. Ja, i Twilight Zone, ja, precis. Mm. Ganska mycket. Kanske den mest klassiska Twilight Zone-episoden Nightmare at 37,000 feet, när det är en liten elaking på ett vingen på ett plan.
Ja, precis.
William Shatner i originalavsnittet. Har inte jag sett. Du har inte heller sett avsnittet,
nej,
eller?
Nej, faktiskt inte.
Nej. Är ju med i långfilmen sen. Ja, då är det ju den han... vad heter han? Tredje klot från solen, pappan.
Jaha, vad fan? Ja. Nej, skitsamma.
Ja, han i alla fall. Är där. Ja, så att ja, väldigt han har skrivit I Am Legend också för fasen. Och utan I Am Legend har ju Romero själv sagt, så hade inte Night of the Living Dead kommit, och
nej,
om inte Night of the Living Dead kommit, vad hade zombiegenren varit idag då, liksom? Ja. Så att,
säger rätt mycket om vad Richard Matheson har byggt,
precis.
För
så filmare. Fruktansvärt. Det är jävligt sorgligt att han... Men han är... Ja,
han har ju levt väldigt länge.
Fruktansvärt så, bra arv efter sig. Så att, ja.
Ja. Ja, vad ska vi prata om härnäst då?
Ja, ska vi prata lite trailer kanske?
Trailer som vi säger. Ja, men vi har två stycken
trailer. Gå över till lite roligare nyheter.
Ska vi börja med en film som är gjord av en sydkoreansk regissör, som heter Snowpiercer.
Bong heter han, va?
Ja.
Har jag skrivit upp.
Jag vet inte vilken ordning man säger.
Nej, Bong Joon-ho kanske man ska säga.
Bong Joon-ho brukar jag säga, fast jag kan säkert vara omvänd ordning. Men vet. Nej, men det är hans engelskspråkiga debutfilm.
Snowpiercer som du sa. Ja, precis.
Precis. Med Chris Evans till exempel.
Chris Evans, John Hurt, Tilda Swinton, Jamie Bell, Alison Pill och Kang Sung-ho
otroligt bra sydkoreansk.
Ja, det är han verkligen. May Thirst.
Ja, precis. Han är med i Sympathy for Mr. Vengeance.
Ja, spelar han pappan där, va?
Ja, sen så han med i The Good, Bad and the Weird.
Spelar han The Weird, va?
Ja. En roll som han gör väldigt bra. Och sen så är han med också i en av mina absoluta favoritfilmer.
Just det,
Som också är regisserad av Bong Joon-ho.
Ja, just det, den här killen.
Som är Memories of Murder.
Mm.
Som är en, det är en kriminalare. En
sydkoreas motsvarighet till Zodiac, kan man ju säga.
Ja, faktiskt.
De är lite så här,
handlar om en seriemördare.
Mm. Det är väl based on a true story.
Jag vet inte, jag har inte hittat någon information om hur mycket som är kanske. Jag tror det står det eller någonting, men jag vet inte hur mycket som är
det. Står ju där i Return of the Living Dead också, så men
det är inte någon seriemördare som bara här är en liten by i Sydkorea. Mm. Och det här är ju slutet av 80-talet.
Mm.
Och den här byn, de har ju inte varit med om någon liknande seriemördare. Vad är det för händelse? Och då kommer du, för de kan ju inte lösa det här problemet. Morden bara fortsätter. Till slut så kommer en höjdare från Seoul då.
Mm.
Från storstan. Mm. Och ska hjälpa till. Och det gillar ju inte de här småstadspoliserna.
Nej, det är klart.
jag tror han har studerat vid Quantico, FBI.
Ja, det har han. Ja, han har väl någon kontakt på FBI. Ja. Han nämner någon till och med.
Precis, och de tycker inte alls att det är så här, sköter inte vi på landet, gör vi inte.
Precis.
Men till slut så måste de acceptera och hjälpa samarbeta. Och, det är helt otroligt bra film, tycker
jag. Ja, han har gjort Mother också och The Host. The Host.
Mm. Ja. Där också kanske de var med.
Det ser man. Nej, men Snowpiercer, postapokalypsrulle på ett tåg.
Ja, faktiskt.
Som väl heter Snowpiercer.
Ja, tåget, va? Det har blivit en sån här supervinter. Det är väl en ny
istid typ.
Ja, precis, en ny istid. Mm. Och då är det ett tåg som heter Snowpiercer som håller på och åker runt där.
Mm. Jag kollade den på IMDb för jag tänkte, vad handlar den om? Och då stod det bara att världens alla överlevare var på det här tåget. Så det sa ju inte jättemycket om handlingen. Men
nej, och nu när vi såg den här trailern som har kommit in. Mm. Jag fattar inte riktigt alls vad som händer. Men...
nej.
Men det kan ju nämnas att det är tre filmer som har kommit i år. Mm. Som är engelskspråkiga debuter av sydkoreanska regissörer. Tre förträffliga sydkoreanska regissörer. Mm. Som är Bong Joon-ho då. Sen har vi Kim Ki-duk.
Som gjorde The Last Dance. Nej, ja,
med Arnold
Schwarzenegger. Men, nej, men Kim Jong-un menar
du? Ja, Kim Jong-un. Ja, inte Kim Ki-duk.
Nej, nej.
Han är kanske på gång med en engelskspråkig.
Jag tror det. Han är det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror faktiskt det.
När du säger det, ja, faktiskt. Ja.
Ja, kanske. Och Shamrock Park med Stoker.
Som jag såg nyligen och jag kan säga att han var jättebra.
Mm, jag har inte sett den än.
Det är många, den har faktiskt rätt så blandad kritik på den.
Jaha.
Det är vissa som inte alls gillar den, men...
de har fel.
Ja, jag tycker det.
Jag har inte sett filmen, men jag vet att de har fel.
Med Mia Wasikowska. Som var jättebra.
Mm, jag tror det kommer bli hennes break.
Jag hoppas det.
Faktiskt. Mm. Och
det är en lite mer vuxen roll hon tar sig an. Mm. Även fast hon spelar en tonåring. Men,
ja,
men ja, det var inte längre Alice i Underlandet.
Nej. Tur det.
Det var väl den som hon var med i, va?
Mm, ja, stämmer.
Ja, skitsamma. Mm,
ja. Ja, nej, men det, Snowpiercer ser vi fram emot.
Ja.
Ja,
men vi såg en till trailer också. Mm. Som var en found footage Bigfoot-film.
Jävligt oväntat karriärval för den här regissören.
Regissören som alltså är Bobcat Goldthwait.
Världens bästa namn.
Ja, det är fantastiskt. Nästan, ja. Bobcat.
Han är ju inte född som det tyvärr, men det är så på vinner mattan. Och han, för oss är han Bobcat Goldthwait.
Om ni inte vet vad man är, om ni har någonsin sett Polisskolan 2 och några filmer som kom efter, så var han den där polisen som skriker väldigt mycket. Ah!
Ja.
Ja.
Han är ju regissör nu.
Precis.
Och storkomiker var också.
Ja, han var ju även storkomiker. Jag tror han var storkomiker före han.
Det var nog därför han
fick vara den här rollen.
Ja,
för han har mycket det där i sin storkbakt.
Ah, okay,
eller hade det. Han har inte det längre.
Nej.
Han släppte en storkdvd här om året. Där han till och med pratade om att nej, jag gör inte den här grejen längre.
Han
har gjort ett par filmer innan. Mm. En film som... skrev du en recension på den, eller?
God Bless America?
Ja.
Nej.
Skrev jag en recension på den?
Nej.
Kristoffer kanske då?
Kanske.
Jag tror någon av oss i alla fall. Jag tror vi skrev varandra på From Beyond i alla fall.
Mm. Varken du eller jag gillar den värst mycket.
Nej, jag gillar egentligen idén med den. Ja. Men jag tycker inte den framförs så bra.
Den träffar inte som den ska. Alltså det är väl en jäkligt aggressiv satir över...
Och jag har väldigt svårt... Jag har faktiskt väldigt svårt för satir. Jag tycker det kan träffa väldigt fel.
Ja,
ibland.
Det kan ju göra, och då blir det ju bara, då känns det bara som en arg film liksom, som
precis,
inte säger någonting.
För det känns det mest som att han är arg, fast han vet inte hur han ska uttrycka det.
Nej,
att
han är arg. Så han låter folk mörda folk istället, och det känns ganska...
Den handlar om, alltså, det är väl Bill Murrays bror som är huvudrollen.
Ja, men, jo, men det stämmer. Aha.
Jag vet inte om han har flera, men en av hans bröder i så fall. Men ja, som spelar en äldre man som...
En disgruntled employee, så att säga.
Faktiskt. Som, ja, det blir en falling down-scenario ungefär på honom. Han, jag tror han blir diagnostiserad med cancer eller någonting, så han är väl sjuk för att göra på det.
Mm.
Och då ska han väl göra det sista i livet, ska han väl ta livet av folk som inte förtjänar att leva längre.
Varför börjar han inte koka med... Ja, just det.
Det var en mycket bättre lösning, tror jag.
Ja.
Nej, men helt okej, tycker jag. Den är ju inte jättebra, men den har sina stunder. Men,
ja.
Men ja, jag kan i alla fall nämna, han har gjort en annan film. Som jag tror han gjorde det året före, eller några år före, som heter World's Greatest Dad, med Robin Williams i huvudrollen faktiskt. Som är väldigt mörk komedi. Och den är jättebra efter det. Så du har inte sett den?
Nej, jag har inte gjort det, men jag
tycker du ska se den.
Ja, jag har tänkt se den.
Det är Robin Williams, för mig, att han spelar en lärare vars son
hänger sig, va?
Ja, hänger sig.
Mm.
Men han vill ju inte att... ja, han vill väl dölja detaljer om det här självmordet.
Är det lite pinsamt, eller?
Ja,
Ja.
Det, vi kan väl nämna David Carradine så kan vi få reda på lite vad som händer där. Men det vill ju inte han
ska läcka ut. Liksom.
Läcka ut. Så han arrangerar, skriver en falsk dagbok.
Mm.
Eller ett falskt självmordsbrev.
Mm.
Så, och då blir han ju berömd. För att han har den här sonen som tog livet av sig.
Mm.
Och alla börjar tycka om den här personen. Han har ju varit väldigt ensam då. Men nu börjar han få personer som tycker om honom.
Mm.
Ja, men mörk komedi. Mm. Men den är väldigt rolig men också jätteledsen.
Ta och se den.
Ja, men,
men hans film kanske
är just det, vi har inte nämnt
den. Nej. Willow Creek heter den.
Willow Creek, ja.
Ja, en found footage Bigfoot / Sasquatch film.
Den var jättig också.
Ja, visst. Det är väl ingen konstigt att det kommer en ny found footage film.
Nej, absolut inte. Det har man väntat sig, men kanske inte av den här regissören.
Nej, precis. Det handlar om ett par, en kille och en tjej, en kille som ger sig till en liten stad som heter Willow Creek, kanske.
Ja, de skulle undersöka Bigfoot-myten. Ja. Är det väl egentligen på mycket sätt har svårt. Trailern påminner ju om Blair Witch Project.
Ja, jag tänkte också det.
De ihop intervjuar folk. Så de filmar inte bara sig själva.
Nej.
Det gör de också, men det är intervjuer där de exakt som det är i början på Blair Witch.
Mm. Ja, det ser bra ut. Alltså, det tycker jag.
Det tycker jag absolut.
Ja, jag hoppas bara att det här är ingen spoiler, för det syns ju i trailern liksom, att det börjar hända saker. Och jag hoppas att han kör på att det är en Bigfoot och inte att det är människor som låtsas bara.
Ja, men det
vi får se. Det vore roligare på ett sätt.
Jag har en grej till som jag tänkte att vi skulle nämna innan vi tar den stora sista grejen vi faktiskt ska prata om.
Mm.
Och det är ju att det blev ju rätt nyligen klart att man är goblin som har gjort, ni vet vilka goblin är, hoppas jag.
Fenomena, demons,
som gjort musik i alla de här filmerna. Och de ska ju göra sin allra första turné i Nordamerika.
Mm.
Och i samband med detta så kan ju vi i alla fall i Europa glädja oss åt i alla fall att de släpper en EP.
Mm.
På en 12-tums vinyl ska det väl vara. Och släppt av
Default Recordings.
Precis, som släppt väldigt mycket filmsoundtracks.
Ja,
men och den här EP:en ska vara nyversioner som har spelat in av sina gamla låtar.
Har de sagt, de har inte sagt vilka låtar det är?
Inte alls, vad jag vet i alla fall. Men det kan ju vara rätt intressant. För alla medlemmar är Goblin. Jag tror Simonetti är med.
Mm.
Så spelar in gamla versioner och gamla låtar. Så man kan ju bara hoppas på att Profondo Rosso är med.
Ja, absolut. Ja. Nej, men den får man väl köpa. Antar jag. man lägger pengar på. Ja. Yes. Det var väl det nya vi hade. Ska vi prata lite om en ny film då, kanske?
Ja, vi ska prata om lite film som inte har att göra med resten av temat. Mm. Och det är ju... Wow.
VHS2. Som hette SVS som började, men de bytte namn på den.
För att skriva lite tydligare att det var en uppföljare.
Ja, det är ju bättre namn också när man tänker efter.
Mm.
Men den här filmen hade jag jätteöga förhoppningar på. Både du och jag gillade ju första filmen.
Tyckte den var jättebra.
Mm. Vi blev framförallt rädda av den. och så kom recensionen av tvåan. Man var väl lite rädd att det inte skulle funka än konceptet. Men då skrev alla att den här är ännu bättre och ännu läskigare. Och då tänkte man, vad fan. Så gick man och väntade på att man skulle kunna se den. Och så släpptes den på, vilket tar lite bakgrundshistoria bara för att det är lite kul. Eftersom både du och jag upplevde ungefär samma.
Mm.
Släpptes på Video On Demand den 6 juni, tror jag.
Mm.
Och jag tror jag satt i 3,5 timme och försökte få igång den här filmen på olika sajter. Amazon, amerikanska iTunes,
precis.
Allt möjligt.
Problemet är att det är Video On Demand det släpps på. Mm. Att du kan ju alltså hyra filmen på digitalt på internet. Mm. Problemet är att det är regionsskyddat.
Mm.
Så du kan bara hyra det.
I USA.
USA.
Mm.
Det går ju att komma undan där genom att man kanske
låtsas
att man är i USA.
Det fanns ju massa krångliga sätt. Men jag känner
problemet är att de accepterar bara amerikanska betalkort också.
Ja, exakt.
Mm. Så om man inte har ett amerikanskt Mastercard eller Visa så kan man ändå inte se det. Vilket gör att iTunes fick inte sina pengar som jag tänkte gladligen betala dem.
Och inte Amazon heller, utan det gick till sina Voodoo.
Precis.
Istället. där man fick skriva in att man bodde i USA. Jag tog någon random stat och någon adress. Jag hittade någon sida som genererar en fake-adress i USA. Jag körde på den. Jag tänkte, åker jag fast för bedrägeri nu så blir det en lite rolig historia. Men ja.
Att du ville se VHS 2.
Ja, precis. Och så betalade jag för den. Pengar drogs och jag tänkte, yes, nu ska jag se den. Så satt jag där vid klockan kanske 11:30. Yes, nu släpper jag den. Filmen igen. Ja. Okej, okay. Start om. Inte ens läsaren försökte igen. Filmen igen. Fan då. Ah, ja. Skitsamma då. Jag gav typ upp. Jag surfade runt lite, kollade om jag kunde hitta något annat sätt. Och så tänkte jag, men jag försöker en sista gång. Då var klockan 00:40. Jag skulle jobba dagen efter. Men jag började sent. Men ändå. Jag ville verkligen se det här. Går in igen, trycker på. Filmen börjar buffra. Och det kändes verkligen så här. Och sen gick den igång. Och ja.
Jag möttes ju av ungefär samma problem också. För helt på egen hand också så hittade jag också in på Vudu. Jag har faktiskt hyrt en annan film för ett tag sedan på den sidan. Och därför jag...
Det gör ju inget om vi gör reklam för den sen, för de vill ju, de tillåter i alla fall europeer att lite fuskigt titta på.
Precis. Vad men man har ju massor med pengar för det. Ja, men samma sak, jag betalar mina $11 eller vad man skulle betala för den där. Och sen så felmeddelande. Det tog en timme innan jag fick igång filmen. Men sen så, när vi väl fick igång filmen. Wow.
Det var ju perfekt, för det var jättemörkt ute. Jag var helt själv, släckte ner hela lägenheten. Och bara insatt och kollade.
Ja, men det är någon grej med just sådana här framtotage-filmer. De ska man nästan se hemma i... De är nästan inte bio på...
Nej. Nej.
En icke-biokompatibel film.
Det är sant. Det är någon jävla... men jag håller med. Det är någon effekt av att sitta hemma. Vad tyckte vi om vi gör två då?
Ja, jag gillar den mer än första.
Ja. Jag också. Mer stabil, mer liksom genomgående.
I den här skillnaden från den första så gillade jag faktiskt alla delarna. Den där, alla visst, det var ju varierande kvalitet på dem även här. Men men det var
alla,
bättre.
Alla var bra i alla fall.
Och det var, den här innehöll också den bästa delen som var med i båda båda filmerna.
Det blir lika bra att vi går in på den direkt. Safe Haven heter den delen.
Regisserad av Gareth Evans som gjorde
The Raid. Och precis. Timothée Chalamet tror han heter. Han har gjort någon skräck som heter Macabre tror jag.
Ja, men han också indonesisk.
Fast hans namn låter som att han är finne tycker jag, Timo. Men han jobbar också i Indonesien. Så de har gjort den tillsammans, skriver den och regisserar den. Och det var ju här delen man hade läst om liksom att det här är helt jäkla galet.
Ja.
Och ja, det är det ju.
Det var ju värre än vad man hade kunnat förvänta sig.
Ja, faktiskt. Det handlar, alltså det är ett den är gjord, det är ju indonesiska skådisar, de pratar indonesiska.
Ja, vi säger att det heter så.
Ja, jag vill inte göra samma fel och säga latinska igen som jag förra gången. Nej, men indonesiska säger vi. Jag ber om ursäkt om det är fel, men ja, jag är inte bättre än så. Som ett dokumentärteam som ska börjar med att de intervjuar en sektgubbe, får man väl säga att han är, som har någon skum sekt. Och de är nyfikna, de intervjuar honom lite på något café och frågar, men kan vi inte få komma och kolla liksom, hur ni har det? Han är väl lite skeptisk, för han vet ju att media vinklar ju alltid. Och de säger
som att de är knasbollar.
De säger, men vi vill verkligen göra en äkta, vi kommer bara filma er, vi kommer inte liksom klippa det eller ändra någonting. Och han går med på det. De åker ut dit och det är ju väldigt shady. Det finns ju tydliga så här spår av typ alltså sexuell maktmissbruk och alltså han typ döper väl alla genom att ligga med dem, alla kvinnor liksom. Han kallar sig för father. Och är allmänt obehaglig liksom, så jävligt skumt ställe. Jävligt hjärntvättat. Och sen...
Jag vet inte hur mycket mer vi egentligen ska säga. Jag tror inte vi ska säga så mycket mer. Men
vi säger att...
Han ropar ut ett meddelande till alla på högtalars PA-systemet där.
Och
sen bryter då, helvete lös.
Ja. Fy fan. Ja,
det gör det. Det var ju jävla otur.
Alltså jag satt och gapade liksom. Det var... Ja, nej. Det är fan... Det ja, det är terror. Alltså,
det är intensivt, det gjorde sig bra den här korta formen också. Ja. Det fungerar perfekt som en liten så här episod.
Det är den längsta delen. Alltså, det här skulle jag kunna gjort som full längdare också. Ja. Men den funkar jättebra.
Men jag tycker det fungerar också bra att den var så kort.
Jättebra. Precis, liksom. Ja, nej, fruktansvärt bra.
Det är som det blev ett sånt tempo i den. Ja, det hade ju aldrig chans att tempot skulle sakta ner, utan det bara löpte på tills det var klart.
Det är ju som att du har en motorsåg som virrar i ditt en centimeter framför dina ögon i en halvtimme liksom.
Och sen så hittar du inte av knappen.
Nej, det gör du inte heller. Så det är briljant. Jag pratade lite om de andra delarna också.
Ja,
den jag gillar näst mest, det var den sista delen.
Om utomjordingar.
Slumber Party. Nej, Alien Abduction Slumber Party. av Jason Eisner som gjort Hobo with Shotgun.
Ja, just det.
Börjar ju som en ganska så här, alltså, så här harmlös och mysig nästan så här, och ungdoms så här, rullar de så här, busar lite, de har föräldrafritt. Sen är de ute i vattnet och typ jävlas. Det är ju den följer ju liksom en ung kille, kanske 10 eller var. Och då ska de jävlas med hans stora syster och hennes pojkvän. Och de är ute i vattnet, för hon är på en brygga och så ska man överraska med vattenpistol och grejer. Och så dyker de under vattnet och då ser du någonting där som inte de verkar inte riktigt se att det är någonting där, men du ser, men vad fan är det där? Det är någon liksom vit skepnad som simmar upp, och sen är det inte så mycket mer med det.
Nej.
Men alltså, titeln spoiler ju egentligen filmen.
Ja,
det är precis. Alien Abduction Slumber, det är precis vad det är liksom. Och titeln kanske...
Tycker jag nästan var den delen som kanske var mest otäck av alla.
Ja, alltså läskigast, ja.
Ja. Men den var väldigt obehaglig faktiskt, ja. När utomjordingen väl började
komma. Jag har ju sagt att det känns som en Steven Spielberg-film där det går fel. Liksom. Istället för att det blir så här mysigt för så här familje...
Om IT var en skräckfilm.
Ja, precis. Ja, nej, men exakt. Det är, ja, men riktigt bra. Bra alien... Ja, det är ju människor i dräkter liksom.
Mm.
Jättebra, visst de ser väl ut typ kanske som de har gjort förut, men det gör ingenting, det funkar jättebra i filmen. Och du bryr dig om karaktären också, du vill inte att de ska bli bortförda av aliens heller liksom. Ja.
Det var ju två andra segment också.
Förutom ramberättelserna.
Ja, förutom ram. Men jag skulle säga, den som jag tyckte var sämst, fast jag gillar den ändå, men det handlar om en person som hade fått ett
första
nytt,
delen, ja.
Ja, han hade fått ett nytt öga, var det väl?
Ja.
För att, jag vet inte vad som hade hänt.
Ja, en bilolycka tror jag.
Ah, okej. Okay. Så han fick ett implantat som var ett nytt öga som var
en kamera också.
Ja, så det var mekaniskt på det sättet liksom.
Som tydligen har en mikrofon i sig också. Men, ja.
Men så man får ju se allting över hans point of view.
Precis som första delen i VHS också.
Ja.
Jag tror det är samma regissör faktiskt.
Jaha, okej. Okay, ja.
Adam Wingard.
Så man får ju se rakt ur hans öga. Alltså,
exakt.
Det är en digital upptagning som görs av allting.
Och det är lite som i, den blir ju lite som The Eye sen, kan man väl säga.
Ja, jag tänkte verkligen på The Eye. Var det som han bör, med det ögat så kan man se grejer som man inte kan se.
Som annars. Man inte vill se.
Ja, också. Det skulle jag inte vilja se.
Nej. Och han träffar en tjej som också har gjort en liknande operation.
Ja, hon har, är det hörseln?
Ja, jag tror
så, det. Så hon hör istället.
Ja, precis. Grejer.
Så hon kan inte se de här grejerna.
Nej. Och men den blir ganska... Den liksom, när den väl börjar igång så blir den ganska obehaglig.
Men ja, den...
Ja.
Ja, den var väl en sämsta av dem, då skulle jag säga. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad som var problemet egentligen.
Men... Nej, den kändes inte lika unik riktigt. Nej. Som de andra. Del 2, A Ride in the Park tror han heter.
Vad intressant. Ja, precis. En cyklist som hade han en kamera på sin hjälm.
Ja, var och på styret också.
Ja.
Gjorde av hans, en av Blair Witch Project-regissörerna.
Mitt i en zombieattack.
Ja, han blir ju biten liksom, och sen så blir han blir zombie, och vi får följa zombien liksom.
Precis. Så vi får följa honom när han käkar.
Ja, den är ju lite,
alltså, attackerar en
ett barnkalas.
Barnkalas, ja. Precis. Ja. Ja.
Den är ju ganska humoristisk alltså i vissa delar, för att men slutar väldigt, alltså ändå så här
väldigt mörkt.
Ja. Jag gillar, alltså den är väl den som har fått sämst kritik, tror jag.
Ja, det är den första.
Ja, ja. Sen är det bra. Och ramberättelsen kan vi väl ta lite snabbt också. Påminner jag om första, fast här är ett De är ju typ privatspanare.
Som bryter sig in i ett hus.
För då, att det gör en det är en mamma som anlitar för hennes son har försvunnit.
Mm.
De har inte hört från honom på en vecka. Så de drar till hans hus. Det står massa tv-apparater igång. Och det ligger massa VHS-band. Och ja, de börjar titta på dem. Det skulle de inte ha gjort. Såklart.
Nej, absolut inte.
Och det är ju som etan. Det är ju VHS-banden de tittar på. Det är de som är de här episoderna sen som vi får se.
Ja.
Mm. Så nej, ja, nej men väldigt bra. Veten ska väl gå upp på bio snart i USA, tror jag.
Okej,
okay, ja. Så kanske släpps i höst någon gång. Mm. Om man inte fixar den via video on demand. Ja, men det blir ju ett
köp faktiskt. Mm. Blir det.
Jag tänkte bara, vi kan ju bara förhoppningar inför VHS 3. För det är väl, de har väl typ sagt att ja, vi vill göra VHS 3. Ja. Är någon regissör du vill? Jag har ju sagt att jag vill ju att Ben Wheatley ska vara med.
Ja, men det är ju otroligt bra val faktiskt. Mm. Jag vet inte vad det finns för sådana små... Det är intressant egentligen som vi nämnde regissören bortom Safe Haven, Gareth Evans.
Mm.
Han har inte ens gjort skräckfilm utan han gjort kampsportsfilm.
Ja, exakt. Innan, och gör fortfarande liksom.
Ja, precis. Så man kanske inte bara ska tänka på skräckregissörer.
Nej, men, det är sant. Men,
jag vet inte, vad finns det för nya lovande?
Bara för att du frågar mig så kommer jag inte på något.
Nej, det är helt stendött där.
Mm. Nej, men ja, så det är... Ja, nej, jag vet inte. Alltså, det vore ju kul. Man kanske kan inte hinna etablera ett namn som typ Rob Zombie eller något. Jag vet inte. Alltså, jag bara spånar lite nu. Men båda filmerna har ju gått bra liksom allmänt, tror jag. VHS 2 gick ju typ direkt upp på skräckvådetoppen, tror jag. Mm. Så det är bra.
Ja, men jag tror, ska vi säga att
vi tar en liten paus.
Ja, så jag slog på lite pausmusik nu gör jag. Och sen så kommer vi snart tillbaka.
Jajamän.
Med var och var.
Hej så länge. I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand, walking through the streets of Soho in the rain. Was looking for the place called Lee Ho Fooks. Gonna get a big dish of beef chow mein. Werewolves of London. Ja, då var vi tillbaka. Rickard och jag sitter där fortfarande oskadda och hela, och vi har med oss en kär relationsmedlem som inte har förgyllt podcasten tidigare.
Ska vi låta honom introducera sig?
Det tycker jag.
Hallå Drude, det här är Johan Axel. Jag som vanligtvis har hand om Lovecraft-teman på sidan och tv-spel och allmänt dåliga filmer.
Så vi fick låta honom bli dagens varulvspecialist, vi säger väl det att han är.
Ja, absolut.
Ja, jag har sett alldeles för många dåliga varulvsfilmer, så jag kan fylla med lite skräpkunskap så att säga.
Det kanske är fel att kalla Johan gäst egentligen, för tanken är väl att du ska vara med inte bara idag utan
till och från.
Ja, men det får vi se hur det går.
Precis, det kanske blir foten direkt. Jag vet.
Obarmhärtiga ledare.
Tyvärr.
Ja, nej. Yes, vi ska prata varulvar, som jag sa förut. Håriga människor, fast inte 70-talsporr, utan varulvar. Som diktator så kör jag igång med den jag gillar mest. Ni får bara följa.
Ja.
An American Werewolf in London.
Och tippat var.
Nej. Den är bäst, så ja.
Jag tror det är så säkert att vi håller med om det faktiskt, eller?
Ja, typ.
Ja.
Ja, nej.
Vi kommer till det sen.
Mm. John Landis, 1981, tror jag. Kan det vara det?
Ja, men det stämmer bra.
Det här är ju typ kanske det bästa mötet mellan humor och skräck som har gjorts.
Ja, det är ju...
Ja, det är viktigt att belysa att det är ju inte... komediskräck heller, utan det är ju...
Nej, alltså det är ju den här bra humorskräcken som bara gjordes på 80-talet, ja, när man inte gjorde parodi av genren, utan att man hyllade genren kärleksfullt men gjorde det roligt och alltså...
Komedi som gör det underhållande och som gör att man bryr sig om karaktärerna.
Precis, exakt. Precis som typ Fright Night gjorde också, ja, sen precis. Några år senare.
Mm.
Idag är det ju istället, då pissar man ju på genren och ha vad kul det här var, vad dåligt det här var. Ja. Nej, men ett av de första såna här mötena kanske också på det här sättet mellan skräck och, om vi får säga, komedi i brist på ett annat ord. Eller? Alltså det gjordes väl roliga skräckisar innan, antar jag, men kanske inte på det här sättet.
Men det riktigt. Blev ju lite vanligare där på 80-talet.
Ja, att verkligen. Kom sen
där, så det var väl liksom, startskottet var det väl.
Ja, men det känns som att den här var ganska en av de första liksom, ja, jo, som gjorde det så här i alla fall.
Det är ju den här Evil Dead liksom. Det är väl några av de tidiga där.
Ja.
Det är den här liksom toppen med de två dalarna. 60-tals partyskräcken och 2000-talets hemska parodiskräck. Det är liksom, det här är ju bergstoppen
med ja, standard. Precis,
det går upp och sen går det ner. Så 90-talet då är svackan neråt där.
Ja,
det kommer som, sen.
Ja, precis.
Ja. Två amerikanska helylle snubbar. Antar att de är college-studenter.
Ja.
Såklart. Åker till Europa och backpackar lite.
Går i Skottland där väl de håller på. Går omkring. Sen så hittar
man väl en... aning så är de mitt ute i ingenstans. På, en...
på det man, ja, ordet jag älskar på engelska, the more.
The more, ja.
Heden.
Heden, oh.
Precis, the more. Ja. Och sen så stöter de väl på någon liten pub som heter The Slaughtered Lamb.
Slaughtered Lamb, ja.
Som, om man så, sett den här nya franska filmen, eller nya Livid.
Ja, just det.
Så är de ju också på en krog som har en likadan skylt ungefär.
Ja, säkert. Ja, det väl känns som att nästan hela ortsbefolkningen sitter där som de alltid gjorde i såna här krogar i såna här filmer. Det är så hemskt ut, ni får en jakta för månen. Ja, absolut.
Och absolut inte bort från vägen heller.
Nej.
Avvik aldrig från stigen.
Absolut inte.
Har de inte sån där pentagram på väggen
som är jättetaffligt målat också dessutom.
Den har skydd, va, säger de väl. Ja, för det är ju inte ett upp och nedvänt utan ett vanligt som en stjärna liksom. Ja, inte satanismen.
Sen när de återvänder till puben senare så bortförklarar de att nej, men det var där när vi köpte krogen. Vi har bara inte målat över den. Det är tradition.
Briljant. Ja. Nej, men de lyder såklart inte de här råden. Ena stummen blir...
möter sitt öde.
Ja, det gör de. Anfallen och dödad. Och den andra blir anfallen men överlever. Men blir varulv. Och hamnar i London på sjukhus där.
En väldigt trevlig sköterska
som man börjar dejta. Och sen så går det som det går. Utan att de säger de flesta säkert sätter det, men vi kan väl hålla lite på.
Ja, men absolut, för han som inte gjort den så...
Fast vi kan ju inte undvika att nämna att hans kompis som möter sitt öde gör, han försvinner inte ut i filmen.
Nej,
bara för
precis,
det.
Nej.
Han spökar ju lite
som spökzombie.
Som har ett jävla vidrigt rivsår i ansiktet.
Ja, det är fantastiskt sminkjobb.
Det är riktigt bra. Det är ju bra effekter ju överlag.
Det här är ju bästa alltså förvandlingseffekterna.
Det är ju Rick Baker som har gjort effekterna.
Ja.
Det är ju. Vad har han mer gjort effekter till?
Bara för att, bara för att du frågar så helt blankt i huvudet.
Du har inget heller?
Nej, men det är ju ett namn man har hört.
Han gjorde ju till nya... den tar vi sen. Men
han har gjort någonting i Alien, någon av Alien-filmerna eller?
Nej, Stan Winston.
Ja, just det. Bra
snubbe i alla fall, uppenbarligen.
En rolig grej, soundtracket till den här filmen. All musik som är i filmen, alla låtar har ordet moon i titeln.
Just det, den slutar ju med Blue Moon. Jättebra slut.
Varenda låt. Det var ett par låtar som han inte fick med också. Han ville ha med en... vad heter han? Keith Richards får jag säga. Vad heter han som blev islam? Eller,
Cat Stevens.
Han ville ha en Cat Stevens-låt med. Fast Cat Stevens tog ju avstånd från allt sitt material som var innan han bytte religion. Så han ville inte att den skulle vara med.
Nej, det är väl också en intressant aspekt av just 80-talsfilmerna. Att man kunde ha ett sånt soundtrack. Som just Blue Moon, den allmänt peppiga låten.
Som blir jäkligt melankolisk i slutet.
Ja,
med
precis.
Med filmen slutar liksom. Det blir så här...
Men det är ju fortfarande inte sån musik vi skulle höra i en varusfilm idag.
Idag ska vi sluta med något dåligt nu metalband.
Ja, precis.
Eller jag hade gjort det runt 2003.
Hade fan nästan gjort det idag också. nästan metalcore-band idag istället.
Mm.
Tyvärr, alltså det är, ja.
Om filmen hade varit gjord av Lionsgate.
Ja, ja precis. Ja, ja. Ja, exakt. Ja, mm. Precis. Ja, nej, men jättebra film. Ligger väl högst på listan för mig i alla fall, skulle jag säga. Mm. Varusrullar.
Vad har ni att säga om uppföljaren, om jag ska säga så?
Jag har inte sett den sen kanske 99.
Det var jättelänge sen såg den också.
Jag såg den lite mer nyligen.
Ja, då var jag för liten för att liksom fatta. Då visste jag inte ens om att den här fanns. Så jag har inget att säga om den.
Den har du färska minnen?
Ja, inte jättefärska. Men den visar lite potential. När man ser människor börja förvandlas, så är de väldigt, då är det mycket fysisk skådespeleri. Man ser att de blir röda ansikt och deras ådror spränger och sånt där. Och sen går det över till CGI. Och det ser så hemskt ut. Mm. För det märks så väl närifrån den är.
Mm.
Och hela filmen faller ihop.
97 är den från, va? Eller?
Ja, jag tror det. Mm. Eller 90-tal i alla fall.
Mm.
Och jämfört med den fantastiska varulven från London, så är det ju horribelt att se här.
Samma slags dataeffekter som är klassiken Dark Wolf.
Inte nej. Lika illa, nej. Men...
Det är inte en usel film i övrigt, utan den är bara...
Nej, den är bara besvikelse.
Medioker kanske man ska kalla den istället.
Mm.
Ja, okej.
Okay. Det blir automatiskt, den får ju sämre betyg när man jämför den med dess föregångare.
Det är klart, det blir så.
Jag måste ju förresten nämna också om American Werewolf in London då.
Mm.
Att den har ju en av världens coolaste drömsekvenser.
Ja, just det. Så
hur personen ligger och sover. Och sen så... Han, det är väl en familj
som det är hans familj hemma i.
Ja, det är hemma hos sin familj. Och sen så de sitter och kollar på TV, gör de väl, har en trevlig hemmakväll. Och sen så ringer väl på dörren.
Och så bryter det in
varulvsnazister.
Ja.
Som
trupper. Jädra världskrigsuniformer som typ.
Det är väl SS-uniformer de har på sig.
Jag minns inte ifall det är SS, men det är tysk uniform i alla fall.
Och kommer skjuter alla.
Jag önskar att de hade gjort en film med dem istället.
Ja, exakt, jag skulle säga. Hur kort som helst.
Tilläggas ska väl att de har gjort allting för att det ska vara så amerikanskt som möjligt. Så de tittar ju på mupparna. Alla har jättebreda amerikanska accenter. Bara för att markera att det här är USA, inte i London.
Det känns jävligt smart. Alltså smart. Han känns jävligt smart, John Landis. I bara en liksom sån grej. Att han nästan gör parodi på sitt eget hemland. Ja. Liksom.
Ja, nej, men...
Ja. Nej, jättebra. Tycker vi går väl över till... Ja, det gör det säkert jag också, men jag brukar alltid, när man tänker varusyn så känns det som att det är två stycken som är de typ stora pelarna.
Tänker på en film som är från exakt samma år.
The Howling.
Och
som
det,
kan ha en av topp 20 affischer någonsin.
Ja, hur snygg som helst.
Originalaffischen.
Det är faktiskt därför jag tvekade när du sa bästa varusynemän. För jag tror att jag håller The Howling nästan i lika hög kurs som... American Werewolf. Grejen att jag tror jag såg om Howling häromdagen, gjorde jag. Igår till och med såg jag faktiskt om den. Och det är väl tredje eller fjärde gången jag såg den nu. Och det är en film som jag tycker har blivit bättre för varje gång jag sett den. Du har bara sett den en gång. Det kanske är samma sak för dig också, att det skulle bli bättre. För nu tycker jag den är otroligt bra, tycker jag.
Håller inte helt med om att den bara blir bättre och bättre, men jämfört med många andra filmer så är den väldigt bra. Men
det
här
är ju väldigt,
problem.
Väldigt, väldigt olik film från American Werewolf in London. Det här är ju mycket mer slutet av 70-talet i sin stil har det.
Ja, det är det verkligen.
Början som håller på att driva runt i, jag vet inte om det är
shady New York typ.
Det ser ut som New York, fast det kan lika vara någon annan stad. Men men man får ju bara se stripklubbar och typiska 70-talets bilden av New York i alla fall. Man får se där. Ja, men och det handlar ju om en tv-ankare, en journalist som utreder. Det är någon konstig person.
Hon följer upp en seriemördare. Det är Night Stalker-känsla över det hela.
Som hon har anordnat ett möte med. Har lyckats på något jävla sätt.
I en telefonkiosk dit han ringer och ber henne komma till en porrbutik.
Precis.
Där de ska mötas i ett, runkbås, helt enkelt.
Och det är väl någon väldigt traumatisk upplevelse för eftersom det är kolsvart i det här rummet. Hon sitter och bara ska kolla rakt fram på någon väldigt sunkig porrfilm som projiceras.
Jag tror titeln bara är Gangbang, om man ser på sidan
av alltså, båset. Oh ja.
Ja.
Det är någonting som skulle kunna förekommit i Portrayer-filmen Hardcore.
Ja.
Någonting som vi kollar på. Ja, hur som helst, och den här personen står då bakom henne, så hon får inte se vem det är. Men han pratar, och till slut så får hon väl vända sig om.
Mm. Men han står ju mot projektorn också.
Precis,
så det bara ser siluetten.
Precis, man ser ingenting, så man får inte riktigt... Hon är väl inte riktigt klar på själv vad hon ser. Nej. Men hon ser någonting väldigt chockerande.
Och hans röst blir lite grumligare och morra lite.
Och sen kommer polisen dit och skjuter ihjäl den här personen. Så man får ju aldrig veta vad det blir med den.
Nej.
Ja, inte då i alla fall.
Nej, precis. Men det är vad man får se senare i filmen då. Men, och, för hon kan ju inte komma tillbaka till jobbet på grund av upplevelsen. Så hon... Ja, hon dock väl med sin... Jag vet inte om det är hennes man eller bara en kille hon har.
Hon bor ju ihop med honom, så...
Ja. De åker på en liten semestertripp, kan man väl säga.
Mm.
Det är väl något läger där någon ska kunna prata med en psykolog. Så det är gruppterapi och sånt.
Det är typ enbart det skumma hippies överallt.
Mm. Ja, precis. Det är ju hela kollektivkänslan nästan som bor där ute.
De är väl uppe i bergen någonstans, vill jag minnas.
Ja, men det känns som att det är liksom utanför LA, någonstans i Kalifornien, känns det som att den miljön, det är ju ungefär vad man skulle kunna tänka, den miljön där Manson-familjen var till. Liksom. Men det är ju den här Outback Kalifornien. Liksom, det är den typiska den miljön. Så jag tror det är därför jag var tveksam på att det faktiskt är i New York de är. Jag tror det kan vara LA.
Ja, det tror jag också när jag tänker efter. Men, ja,
hur som helst. Och
för att avrunda lite handlingsmässigt. Mm. Det är ju inte bara människor där ute.
Nej, precis.
Eller ja, de är människor, men de är något annat också.
Ja.
Vad kan det vara? Som sagt, jag har bara sett filmen en gång. Mitt problem med den är att den är jävligt splittrad. Den jäkligt konstig berättarstruktur på den.
Mm. Hur den klipper mellan dels paret dem och sen ett par journalister som ska undersöka allt det här. Och de kan vara borta i 40 minuter ibland.
Mm.
Så man glömmer bort att de är en del av berättelsen. Och det håller inte riktigt.
Grejen är att jag tror jag gillar den mer den här gången. För jag verkligen liksom fattade hur strukturen fungerade.
Mm.
Och den blev mycket enklare för mig att ta in den här gången. Så nu kunde jag bara uppskatta filmen för vad det var.
Mm.
Helt enkelt. Och jag tyckte den har ett högt tempo, tycker jag att den har. Och,
ibland svackar den lite. Mm. Gör den. Men det kanske mest imponerande för mig är just förvandlingsprocessen. Första gången vi ser den är den inte så imponerande.
Nej.
För då går den över i tecknat. Vilket inte är supersnyggt kanske. Ja. Men sen, det är ju enbart praktiska effekter efter det.
Mm.
Väldigt snygga
gjorda
grejer.
Gjorda av Rob Bottin.
Gjorde The Thing också.
Precis. Men jag tror faktiskt att... Jag tyckte jag läste i eftertexterna att det stod sån där... effektrådgivare Rick Baker.
Aha.
Så han var med också. Jag hade ett finger i den här också. Två varusfilmer på samma år då.
Det enda som kan sägas negativt är att de håller lite för länge på en del vinklar.
Ja, det är en förvandlingsscen som är jättelång. Men jag gillar den samtidigt.
Det är varulvarnas faktiskt... största nackdel här, att det tar 2-3 minuter för dem att bli varulvar. Där de bara kan stå stilla.
Ja, precis.
Så varför offren inte springer där?
Ja, det är det som är nackade med den. Men samtidigt får man se en jävligt häftigt effektarbete som är imponerande på hur de har lyckats göra.
Och att de vågar belysa den så pass. De flesta andra varusfilmer sker ju mörker oftast och skuggor.
Här är
det ju rakt på verkligen.
De vill verkligen visa vad de kan göra. Liksom, här kan jag göra, nu ska vi få se mig. Det är en sån slags demo-reel han visar upp. Liksom. Anställ mig i framtiden.
Ja. Ja, nej, men ja. Jag borde väl se om det då, antar jag.
Ja, och sen så tycker jag det är jättepluspoäng, för huvudrollen spelas ju av Dee Wallace, som är jättebra.
Mm.
Och väldigt fin att titta på också.
Mm. Ja, det är...
Och sen levererar ett kanonslut dessutom.
Ja, nu ska vi inte
avslöja slutet, men det är ett av de bästa inom varusfilmshistoria,
ja, tycker verkligen. Som återkommer i filmen Howling 2. Där de har filmat samma scen igen med en annan skådespelare.
Just det.
Howling 2, de andra följarna som kanske...
Ska vi gå in på Howling 2 direkt?
Vi går in på Howling 2. Gjorde en australiensisk regissör, va? Tror det. För han har gjort även Howling 3 som utspelas i Australien.
Nej, det är inte samma snubbe.
Jo, det är samma snubbe som har Howling 3 och Howling 2. Ja, Filip någonting tror jag han
heter. Ja,
och han har, även gjort, han har även gjort australiska filmen Mad Dog Morgan.
Ja, bästen med Dennis Hopper.
Dennis Hopper, den som gjorde att Dennis Hopper blev typ bandlyst i Australien. Han fick inte komma tillbaka.
Briljant. Ja, nej, men Howling 2, ja. Alltså, vad ska man säga? Den har ju Christopher Lee. Ja. Mm. Nej, alltså, en bra film är det ju absolut inte. En underhållande film är det ju till 100%. Mm.
Ja.
Det är ju en idiotfilm.
Så vi satt och njöt när vi kollade på den, ja, av att det är så jävla kul.
Men här, de åker, till, de åker väl typ till Europa för att rota mer i den här varusgrejen. Som ett, Red Brown spelar väl De Wallace bror?
Ja, eller ja, något precis. Något
sånt typ, har jag för mig. Han skriker inte så mycket den här, tyvärr.
Nej, tyvärr.
lite synd. Minuspoäng där. Men ja, de åker till Europa. Typ Rumänien eller något, såklart.
Ja, det är ju någonstans hur de trakterna
är. Big surprise. För att kolla i det här. Christopher Lee hjälper dem.
Är han någon slags historiker?
Ja, eller? Precis.
Christopher Lee har ju tagit avstånd från den här filmen.
Ja, och sagt förlåt till Joe Dante också.
Ja, precis. När han spelade in Gremlins 2.
Ja, ah, just det. Ja. Mm.
För han är ju med redan.
Mm.
Så bara en ursäkt. Jag tror Christopher Lee sa att han tackade ja till filmen för att han aldrig hade varit med i en varusfilm.
Ja, rimligt. Ska jag säga. Ja, ja. Nej, men det här är ju, alltså, jag vet inte ens. Jag antar att någonstans så försökte de väl göra en typ så här rimlig Howling-uppföljare, men
det faller ju rätt så platt.
Ja, om man ska se det som en bra film så gör det ju definitivt det.
Mm.
Om man istället kollar på det för den tågkraschen som det är,
ja,
så blir det jävligt underhållande. Alltså,
den är betydligt mer underhållande än de andra uppföljarna.
Ja, för de är ju bara, någon, men, ja,
de är så otroligt tråkiga att se,
ja,
bara.
Ja, ja.
Och det är svårt att göra en varusfilm tråkig.
Ja, eller hur? Det borde inte gå att göra.
Men, nej.
Nej. Det kommer ju också mer sen, men andra, men ja, nej, alltså Howling, det är ju, alltså, jag tycker att jag skulle ju ändå rekommendera att man ser den, för det är ju det jävla vansinne liksom. Det är ologiska grejer att se Christopher Lee i New Wave glasögon kallar vi dem för, för jag kommer inte ihåg att stå och digga en New Wave-konsert där de sjunger en låt som var den enda jag minns att de sjunger Howling,
ja,
återkommande. Det är fan, det är som musik för ögonen.
Sannoliken.
Och sen får vi inte glömma den fantastiska undertiteln på filmen också. Your sister is a werewolf!
Eller Sturba werewolf bitch. Ja, men ja, det är ju så här.
Jag måste ju nämna en grej som det är ibland
slutet
mest, ja, mest vansinniga sättet. Efter texterna så visar de bara klipp från resten av filmen. Och det är en scen där det är ett klipp där Sybdänning drar av sig tröjan så man får se hennes bröst.
Mm.
Det klippet visar de 17 gånger under.
Vi satt ju och räknade.
Jag tror det landade på 16-17 där i alla fall.
Helt vansinnigt.
Samma klipp. Ibland så är det 4 gånger på raken.
Det är verkligen exakt. Det är inga andra vinklar. Det är exakt samma klipp.
En sekunder klipp som bara...
Så jävla konstigt. Ja, nej, märkligt alltså. Nu är inte du och jag, Rickard, har inte sett någon annan Howling-film. Vill du säga några ord om de andra? Eller?
Har du någonting?
Egentligen inte. Det...
Jag vet väl att i trean så är det väl inte...
Kängor och varulva, va? The Marsupials heter den.
Nice, ja, ja.
Så det är väl typ kängurus.
Om man säger så här, efter tvåan så är det väldigt lätt att blanda ihop vilken som är vilken. För de har inte så mycket med varandra att göra.
Nej.
Det är lite som subspecies-filmerna.
Det är bara ett av de tvåan som har någonting med varandra att göra. Mm. Handlingsmässigt är det.
Ja, det blir ungefär som någon subspecies annan efter det. Det bara är...
De bara gör liksom.
Ja.
Filmen får heta Howling så får den handla om
varulvar. Som Witchcraft också. De filmerna är ju eminenta.
Ja, verkligen. Ja, nej, men ja, vill någon annan take the lead? Rickard, kanske?
Ja, jag tänkte, vi kan ju ta en film som kom ett par år senare, som också är 80-tals varulvsfilm då, som är kanske en av de här största namnen i alla fall. Det är absolut inte lika stor film som de här två vi pratade om tidigare, men Silver Bullet från 1985.
Byggt på Stephen King-boken Cycle of the Werewolf.
Har du läst den?
Mm. Ja, det är ju typ är en roman eller alltså, det är nästan som en graphic novel ju, för att den är väldigt lite jag har svenska utgåvan av den. Jag vet inte om de har klippt det korta ner den, men det är typ alltså det är bilder och så är det lite text till varje månad. Det är kanske 4 sidor per månad, så den är kanske 60 sidor lång.
Jaha. Om vi säger så här, de gör ju ett väldigt bra jobb med att få till en hel film på den.
Ja, verkligen, verkligen. Det är ju den är inte gjort för att göra en hel film.
Är väldigt bra.
Ja, har den några likheter med boken eller?
Ja, det är väl samma karaktärer och sådär.
Det följer boken.
Men
det
är ju... har han också en motorcykel rullstol?
Kommer inte ihåg.
Om att han har någon liknande åtminstone. För det andra stämmer ju väldigt bra överens.
Huvudpersonen i filmen spelar sig alltså Corey Haim då. Ja. Den andra Corey.
Yes. Som då sitter i en rullstol.
Precis, men han nöjer sig inte med en vanlig rullstol. I början har han en rullstol som är en motor på, så han kan ju åka det så snabbt med den kan han göra. Men sen så kommer ju hans morbror som spelas av
Gary Busey.
Gary Busey, precis.
Mest sympatiska Gary Busey någonsin.
Ja, han är lite galen ändå, men han är ju,
han är jättehärlig.
Bra galen. Ja, man gillar honom, ja, faktiskt. Men han vill ju ge en liten present till...
Så han bygger en raketrullstol.
Ja, det är ju motorcykel, är det?
Ja, fast den är formad som en...
Ja, precis. Men det är ju typ en motorcykel, är det? Så han gör ju en sån här wheelie på... åker på bakhjulet med...
Ni hör ju hur bra det här är.
och den heter ju Silver Bullet.
Ja, just det. På, såklart. Mm.
Och självklart då så kommer det ju en varulv som terroriserar staden.
Ja, det är en typisk liten Stephen King-stad liksom.
Ja. Mm. Är det Maine till och med?
Mycket möjligt.
Ja. Och så till sist för pojken är den enda som tror på den här varulven.
Ja.
Och det leder ju
hans
fram till...
Hans morbror tror väl också, tror väl också på honom liksom.
Och det leder ju till, fram till en konfrontation som är en av de bästa inom varulvsfilms historia, tycker jag. Ja, när han blir väpnad med en fyrverkeripjäs möter upp varulven.
Just det, för första gången va?
Mm.
Det är väl lite så här, utkanten av stan va?
Det är på en bro här.
Ja, eller hur? Visst är det? En träbro va?
Ja, och han lyckas skjuta varulven i ögat
med raketen.
Så därför kan han ju se vem...
Vem som är byn som är.
Det är ju inte den man tror.
Nej. Men det är så går omkring med lapp för ögat sen.
Men det som gör Silver Bullet så... speciell för mig är ju att man ger varulven en motivation till varför han dödar folk. Kanske vi spoilar lite.
Om man säger motivationen så kan man rätt så lätt lista ut vem det är.
Ja,
vi säger bara att man ger varulven en liksom förutom jag är en varulv, du ska dö.
Ja, han väljer ut sina offer av en speciell anledning.
Mm.
Som inte bara är att han är sur på dem.
Jag satt och tänkte på det när jag såg en varulvsfilm. Alltså egentligen... Det är sällan du får se varorna käka upp människorna. De bara dödar dem. Sen så drar de vidare. Så är det egentligen varför.
Men det är lite som zombie.
Ja, fast de äter ju ändå upp dem liksom.
Inte alltid. Inte, speciellt inte nu för din.
Ändå till större del. Och vampyrer suger blommor varor. Du ska dö. Slapp. Sen drar de vidare liksom. Okej, ja. Alltså, ja. Jag skiter där, men jag bara... tanke. Ja, nej, men jag anser att... två personer i vår relation. En av dem saknar ju hjärta. Den andra har ett litet förstenat hjärta.
Mm.
Rickard är mannen som har lite förstenat hjärta. Och Alex är den som saknar hjärta. För Alex vet jag gillar inte den här filmen. Och Rickard tycker inte den lika bra som jag. Och
jag tycker att den är fantastisk egentligen.
Ja, så du dig ser jag som en människa. De andra som... Androider eller någonting. Cyborgs.
Fast sen kan det väl ha mycket med att göra att jag antar att vi båda såg den när vi var små.
Jag gjorde faktiskt inte det. Men jag tror jag fortfarande har kvar lite det där tindrande
Jag såg den nu när jag var i samma ålder som Corey Haim.
Ja, men det jag gillar mest med filmen det är ju här, klassiska 80-talsgenren när det är barn som löser mysterium.
Jag älskar det.
Det finns ju så många exempel på det och många är från 80-talet.
Ja.
Men det är barn i huvudrollen, men sen så är det ju någon slags skräckelement. Monsterskåd finns ju exempel på det.
Det är ju ofta bra skrivna barn också. De är ju så här, alltså idag vill man ju barnen ska dö så fort de kommer in i bild för att de allt mer är gnälla liksom.
Eller så används de för chockvärde. Nej, inte kan barnet dö.
Ja.
Men här är det ju
barn är läskiga.
Här är liksom här används de som faktiska barn.
Mm. Precis.
Ja, men det är någonting med just den, om vi ska kalla den genre, så tycker jag det är någonting som man verkligen gillar. Det är väldigt sympatiska filmer.
Alltså väldigt Spielbergskt, liksom. Ja, Goonies, E.T. Och Stand By Me också, för att ta liksom Stephen King liknelse, så ja. It också till en viss del.
Ja, varför inte?
Om man bara ska, den kommer ju för sig senare. Men,
ja. Ja, men det är ju fortfarande...
Ja, men jag tycker den är... Alltså, den kanske har brister, men jag kan ju välja väl att se förbi dem bara för att jag liksom bländas av det här ljuva Corey Haim liksom. Rätt bra går jag för mig att det är också i den, va?
Men det är
alltså, typ förvånansvärt mycket...
Jag hade nästan inte trott att den skulle vara så våldsam. Liksom.
Nej,
med tanke på att den är just har den här barnen. Liksom. Man hade trott att den skulle vara lite vänligare faktiskt.
Den filmen skrämde slag på mig som liten.
Ja, jag kan tänka, du var alltså typ 10-11 när du såg den?
Ja, någonstans där. Och det är typ den enda filmen jag minns att jag var rädd för när jag var liten. Nu är den ju lite tamare än man minns den, men den är fortfarande fantastiskt bra.
Men
jag tycker vi kan nästan krypa in på den du nämnde, Monster Squad, innan vi går vidare. För att det är ingen varusfilm per se, men
det är en ensemble monsterfilm.
Ja, Dracula, Creature from the Black Lagoon, Frankenstein monster, varulven, mumien.
Det känns lite som Goonies 2 fast med Universal Monster.
Ja, precis. Ja, också jättebra film. Den såg jag när jag var typ 8 år.
Ja. Och jag såg den inte förrän du lånade ut den till mig förra året.
Då blev du 8 igen liksom nästan.
Ungefär, ja.
Ja, nej, men den är jättehärlig. Bara som ett litet sidospår, att den kan man också se. Och sen vill jag bara nämna Fright Night 2. Så är det ju en varulv med
mig.
Roligt är att de varulvarna spelas av samma skådis. Som är han som spelar Napoleon Dynamites Uncle Rico. Han är väl ganska lite, tror jag, i Monster Squad. Alltså, han är, jag vet inte om han är varulven eller om han bara är människan som blir varulv. Han är med mer i Fright Night 2. Men han spelar varulv i båda fall. Det är ganska kul. Och de kom väl med typ 2 års mellanrum eller någonting.
Ja, det var ungefär avrund.
Så det är lite kul, lite så sidospår. Men ja, så de två kan man se för att det är en varulv i dem. Och de är bra båda två.
Bra filmer helt enkelt.
Vart tar vi vägen nu då?
Vi kan väl gå vidare till en inte fullt lika bra varulvsfilm som också är från 80-talet. Company of Wolves.
Ja, just ja.
Som har en väldigt udda premiss.
Väldigt udda film.
Angela Lansbury, liksom. Det vill säga tanten från Mord och inga visor, lider av ett fruktansvärt syndrom av styltad dialog som hon använder för att berätta varulvsmyter för sin dotterdotter.
Byggt på någon, det är ju, vad heter hon? Det är en kvinnlig författare.
Ja, det är ju. Vad är hon?
Dum jag som inte kan det. Jag vet att jag läst om henne. Hon skrev ju om typ Mästerkatten i Stövlar, så hon skrev ju om sagor för att anpassa dem mer till, alltså typ hennes nutid, fast ändå liksom ha samma slags, alltså typ sensmoral och sådär. Men fortsätt.
Nej, det skumma med premissen är att det hela utspelar sig i en dröm. För hela börjar med att en familj kommer hem och försöker, de bankar på dörren till deras yngsta dotter som ligger med läppstift och sover av någon anledning. Och drömmer att hon är Angela Lansburys barnbarn. Och hennes syster har blivit dödad av en varg.
Ja, just det, ja.
Och sen fortsätter det hela med att de berättar olika varusägner och liknande. Även i drömmar. Ja. Så det är drömmar i drömmar. Precis. Det är väldigt förvirrande på det sättet.
Det är lite rödluvan.
Själva ramverket är rödluvan.
Precis.
Men de pratar om att det finns vargar som är håriga på insidan också. Som då är en term för varulvar, tydligen, som jag aldrig hört innan.
Nej. Ja, men det är faktiskt någonting som... är förekommande i sån här gammal varulvssägen är det att ett av sätten man kunde se att någon är en varulv, det var väl att de hade kanske hår på handflatan, är väl en av sakerna. Men sen är det faktiskt att de har hår på insidan av huden också.
Vad fan?
Jag tror att jag har läst någon gång att det var sån här redogörelse för hur var någon man som hade blivit dödad någonstans. Ja, för de trodde han var varulv, för då hade de skurit upp honom för att se om han hade hår på insidan, och då har ju dött. I samband med det, exakt så. Många häxor dog på grund av att de trodde.
Science fact of the day.
Ja?
Jag tror faktiskt inte att de nämner det i varulven i svensk folktro. Den här avhandlingen som nyligen publicerades.
Nej.
Eller nyligen, den är från 40-talet, men den är nyutgiven.
Ah.
Jag tror inte att hon nämner det, men det är kanske en amerikansk aspekt av det hela.
Ja, eller europeisk
kanske.
Ja, jag tror snarare det är europeisk faktiskt.
USA har väl fan ingen jävla folktro att falla tillbaka på knäppet.
Nej, men de förvanskar väldigt mycket.
Ja, jo,
det är syftet.
Ja, men de har egna varianter på det. För när de kom dit så är det väl mer med Native Americans, som man ska säga så. Indianer.
Vilket vi kommer till sen, kan jag säga. Nej, men det skumma med är att de berättar ju olika sägner, som en fru som blir av med sin man. Hon tror att hon blir tagen av vargarna, men sen kommer han tillbaks flera år efteråt, för han blev ju en av vargarna.
Mm.
Och sånt där. Och sen slutar det hela med att det här barnbarnet som flickan drömmer att hon är, träffar en läspande fransos ute i skogen. Som är vargen i Rödluvan, som åker hem och slår huvudet av Angela Lansbury. Som splittras för gjort i porslin. Av någon anledning. Ja, självklart. Det är väldigt mycket symbolik i filmen, men man förstår inte alltid riktigt vart de vill komma med symboliken.
Nej, det är väldigt laddat med symbolik.
Ja.
Mer än en riktig plott, liksom.
Ja.
Ja.
Det känns som någon slags skum protoversion av Labyrinth, fast med varulvar överallt. Sämre. Och mycket sämre.
Mm.
Men det som kan sägas om den är att den har en del ruskigt snygga förvandlingsscener.
Den är ju väldigt snygg att titta
konceptuellt
på.
Konceptuellt
i överlag. Det är ju snygga liksom setdekorationer och sådär. Och
kanske inte fungerar så jättebra egentligen som en film i sig.
Nej.
I helhet. Men den har sina stunder som är verkligen.
Det känns som att det skulle funka bäst som en bok. Alltså, alltså som en typ någon slags.
Fast så ska man ju inte få se de snygga effekterna.
Eller om man istället hade kanske lagt det mer som en mer regelrätt episodfilm kanske.
Mm.
Kanske hade fungerat bättre också, jag vet inte.
TV-serie.
Mm. Den är väl gjord av
Neil Jordan.
Ja, som gjorde Interview with a Vampire sen.
Det
och nu har gjort Byzantium.
Precis, som vi pratade om en trailer för någon förra podcasten va?
Ja.
Fast den har ju också det problemet att den håller för länge på en del förvandlingsscener.
Company Wolf.
Ja, det är en scen där det tränger fram en varg utan hud ur en man.
Ja, i munnen va?
Ja,
ja.
Bara problemet att när de sen håller för mycket på hunden i full belysning ser det ut som en röd robothund med googly eyes ungefär.
Ja.
Och det funkar inte så jättebra.
Nej,
men överlag så är det väldigt snygga. De klöser av sig huden och ögon faller ut och det ser väldigt bra ut.
Mm.
Det är mycket går för att vara en så sagolik och film, om vi ska säga så.
Pretentiös, kanske man kan säga.
Väldigt pretentiös film, ja.
Ja, nej. Vi tycker nästan, vi kör klart 80-talet. Bad Moon, nej, förlåt, Wolfen.
Wolfen, ja, precis.
Har du sett Wolfen?
Nej, så där får jag sätta mig på bänken under den här diskussionen.
Kanske var ett år sedan jag såg den.
Jag såg den ganska nyss. Alltså, det är ju heller ingen regelrätt var, det är nästan mer varg, fast det blir ju ändå vargen i människan, fast det är inte den varulv som vi kanske är vana vid, utan här blir de ju typ vargar istället.
Ja, precis. Ja. Det finns en annan film som vi ska prata om sen som det är exakt samma grej också, att det är inte en varg, eller en vargmänniska, utan det är en varg.
Ja. Den här filmen är ju för lång. Den är nästan 2 timmar lång, tror jag.
Och den är långsam.
Ja.
Under de här 2 timmarna.
Ja, det är den. Det är ju lite som en nästan typ utredningsrulle blandat med varulvsmyt liksom.
Mm.
Och idén är jättebra, men det blir så jäkla sekt.
Ja, det hade kunnat gjorts mycket bättre.
Ja, klippt ner 25 minuter liksom. Och han spelar huvudrollen. Den erbjuder sig. Dustin Hoffman ville ju ha den rollen. Han ville ha huvudrollen, men fick den inte. För att regissören, det är den enda spelfilm han har gjort. Han gjorde även Woodstock-dokumentären.
Okej.
Okay. That's some trivia for you. Ja, han ville verkligen göra den filmen med, jag tror att huvudrollskåren heter Albert Finney. Han ville verkligen jobba med Albert Finney, så han sa att nej, Dustin Hoffman, du får inte. Vilket kanske bland de dummaste besluten någon någonsin gjort. Och jag tror att det är den enda filmen som Dustin Hoffman blev nekad att göra liksom.
Och han är Albert Finney, han är riktigt såhär surgubbe.
Han är jag har inte sett honom annan, tror jag. Han är väldigt ansättsgård, men jag tycker han är jättetråkig. Jag känner såhär, ingen sympati alls för honom. Jag vet inte om man ska göra det,
men det är så faktiskt,
fruktansvärt. Han ser ut att ha tråkigt också.
Mm. Men det handlar väl om mord som sker i slummen i New York. Ja, precis. Inte typ Harlem kanske.
Jo, jag tror det. Ja. Och det är ju ingen liksom vanliga mord, utan det är ju att det var gjort av något djur liksom.
Ja, precis.
Nej, filmen faller mycket på att han är så fruktansvärt osympatisk och att det är liksom en 60-årig gubbe och han blir ihop med någon typ snygg 25-åring sen. Bara, nej, sluta liksom. Var inte så gubbsjuk, men jo då. Nej, trist, jättesnygga fish, bra namn, men nej. Den håller inte.
Nej.
Det är en film som kanske skulle gagnas av att göra en remake på.
Ja, faktiskt. Jag vet inte om jag bara har det på känn, men... Det här känns också som en film som kan vara baserad på en bok.
Det är det.
Det är det.
Jajamensan.
Ja. Jag bara kände på med det.
Sure is. Ja,
ja, självfallet.
Ja, alltså, jag kommer tänka på en film som inte har tagit som kanske är lite ur Wolfman ju.
Mm. Oh.
Ja. Från 40.
Så vi kanske borde ha börjat med.
Ja, men det är nu vi hamnade där 1940. Ja. Någonting.
Mm, ja. You and Yuri.
Ja, precis. Ja. Det här känns som att det här får du ta vid, för det här känns som ditt
område.
Jag har ju sett den ganska nyligen, men jag vill att du kör lite nu, Jan.
Ja, nej, egentligen grundpremissen är ju rätt enkel ändå. Ja. En man kommer hem till sin lilla by och blir anfallad av en varulv, helt enkelt. Men det är en av få varusfilmer som använder varulvens märke. Pentagrammet i handen. Det ser man absolut inte ofta nu för tiden.
Nej.
Men den satt ju verkligen grunden för alla våra filmer egentligen.
Mm.
Han träffade på ett gäng zigenare på
där Bela Lugosi är en av...
Heter inte hans karaktär Bella?
Jag tror faktiskt det.
Är det han som är spågubben eller?
Ja, det är Bela Lugosi.
Han ser väldigt sunkig ut i den här rollen kan jag säga. Men, men det som jag kan säga som den är väl att förvandlingen är otroligt snygg för den tiden.
Ja.
De i stort sett har limmat fast mer och mer hår i hans ansikte.
Precis.
Allt eftersom och lagt över bilderna på varandra.
Ja, det finns också en timelapse-funktion av liksom, som en stillbild på när han sitter ner fast, väldigt stilla i en stol, och sen så kommer det mer och mer
hår. Jag för mig att jag läser någonstans att det tog flera timmar att göra den här förvandlingen.
Jag kan tänka mig det.
Så att han fick ligga stilla och verkligen inte röra sig en millimeter.
Mm.
Och han gör inte det.
Nej.
Vanligtvis man ser sådana här timelapse-förändringar ser man ju att
så här,
det ändras lite i positionen. Men
det är jättebra gjort där. Jag köpte ju sådana här Universal Blu-ray-boxen, så det finns ju massor med extra material för Wolfman, som den måste jag ju ta och kolla på, för det måste vara intressant att se vad de har gjort där.
Men ni gillar filmen överlag också, eller?
Ja. Jag tycker den är en bra...
Ja, men så, jag är ingen jättefan av Universal-filmer, men det här är nog en av de bättre, tycker jag.
Ja, men jag
håller med. Däremot behandlar ju inte Universal Wolfman-arvet vidare bra.
Vi tar det snart. Men det här, om vi jämför...
Nej, inte nya Wolfman.
Nej. Som vi pratade om nyss, med osympatisk huvudkaraktär i Wolfen. Det här är ganska, här man ju, tycker man ju om huvudkaraktären istället.
Ja,
alltså, han är ju så här, han är ju en skön kille, så här charmig, stilig karl liksom.
Och man tycker ju synd om honom dessutom.
Ja, precis, exakt. Ja, det känns som en jävligt viktig komponent i varufilmen, tycker jag. Så är det ju i American Werewolf in London. Det känns som att det är så här, han kunde ha fått det jättebra, men det krossas av att han blir varor liksom. Och det blir jävligt sorgligt på så sätt. Det...
Fast det är sen prat om att Universal tog det för långt. För de började få slut på idéer efter ett tag och gjorde massa filmer med massor av monster i.
Ja. Det var det jag menade, ensemble.
Ja, jag tror det är House of Dracula som varulven med. Och han pratar bara om hur han vill dö. Han gnäller i hela filmen. Och försöker ta livet av sig, men misslyckas och gnäller ännu mer för det. Och,
när kom den här? Några år efter Wolfman, eller?
Ja, den måste vara slutet mot 40 någonstans. Jag minns att Dracula mustasch i den, tror jag. Den är inte en minnesvärd film, kan jag säga.
Nej,
och medans varulven ska vara en väldigt sympatisk karaktär, vi måste ju tycka synd om honom. Det är det som hela idén är sprungen nu egentligen.
Ja, exakt.
Så får det aldrig gå till överdrift.
Nej.
För då det blir det klart. Så otroligt jobbigt att se på det bara.
Det blir bara lite gnälligt istället.
Det är ju precis samma som med, alltså, som med vampyrer, att det får inte gå till överdrift där heller, att oh, I am plagued liksom.
Nej.
Utan där skulle du också du ska tycka synd om Intervju with a Vampire, men inte till den grad att de sitter och gnäller om det i en halv timme. Liksom.
Intervju with a Vampire gör ju det väldigt bra ändå. Där är det ju gnäll egentligen i 2 timmar.
Fast sansat gnäll.
Ja, precis.
Plus att det är ju bra skådespelare så de kan ju hantera. Oh, ja. De kan gnälla bra också.
Brad Pitt han gnäller bra.
Ja, ja. Ja. Så att, ja. Det gjorde sin Wolf, men för några år sedan också. Det här hade jag ändå lite förhoppningar på. Benicio del Toro, Anthony Hopkins, effekter av Rick Baker. Och trailern, först, jag har ju för mig, såg rätt bra ut. Men sen läste jag att produktionen kantades av strul. Danny Elfman drog tillbaka sin musik, tror jag.
Just,
ja. Manuset typ skrevs om och grejer, och så såg jag den på bio. Anthony Hopkins sämsta prestation någonsin.
Fast jag kommer fram till att jag tror han spelar dåligt med flit. För att han har insett vilken urusel film det är.
Ja, det är
för den mannen kan inte spela så horribelt.
Han är inte bra i första Thor heller.
Nej.
Fast inte lika dålig, men ja, hur som helst.
Här är det ju pinsamt att se honom.
Jag tror att jag satt en snäll 2 av 5 på den när jag såg den, men det är ju inte ens värd det här liksom. Nej. Det är ju, alltså det
här gnäller väl Benicio del Toro
lite men, mycket. Alltså han, det är egentligen inte hans fel heller att filmen är en sån katastrof. Och jag tycker nästan synd om Emily Blunt som spelar kvinnan, för allt hon gör det är att spela ett jävla våp liksom. Det är så här,
om jag minns rätt var det förfärligt mycket så här jumpscare i den också.
Ja, det är jättefula, alltså ful.
Varför är det en Wolfman film?
Så fult foto så här, aj. Nej.
Nej, jag tycker inte vi pratar mer om
den. Nej, vi gör inte det.
Nej,
undvik den.
Ingen av oss har sett den sen jag såg den på bio heller.
Nej, varför skulle vi gjort det här för? Nej, just det. Vi går till det glada 90-talet istället. Eller?
Ja.
Kan vi väl göra?
Ja, absolut.
Prata lite där.
Det glada 90-talet.
Ja. Vi börjar med Bad Moon då, som jag halkade in på förut. Har du sett den?
En gång i tiden, men alldeles för länge sedan. Ja.
Gjord av Eric Red.
Ja.
Som faktiskt skrev manuset till 2 fantastiska 80-talsfilmer.
Ja.
The Hitcher och Near Dark.
Ja, det är ju bra meritlista får man ju säga.
Mm. Mm. Så han har ju regisserat andra filmer också, men han gjorde Bad Moon här.
Mm.
95 eller?
Ja, 95. Mm.
Ja.
Handlar om en snubbe, han är väl typ i någon djungelställe. Med, ja men typ en expedition.
Ja.
Filmen börjar väldigt direkt. De blir attackerade av en varulv.
3 minuter in i filmen.
Ja, han blir riven och han blåser huvudet av varulven. Ja, verkligen bam! Och varulven dör av det. Så varför blåser inte folk huvudet av varulven lite oftare?
Fast som vi lärde oss i Howling så kan ju varulvar växa tillbaka absolut allting.
Okej. Okay. Inte i den här filmen.
Nej, verkligen inte.
Ja, nej, men han blir riven. Sen klipp till... han har åkt hem till USA igen. Han bor i en husvagn mitt ute i öknen.
Ja,
eller en husbil.
I skog är det väl han bor i.
Ja, just det. Ja, just det. Som det har skett lite skumma typ mord och försvinnande i.
Mm.
Vi förstår ju ganska fort att han är varulv liksom.
Ja, det är rätt så tydligt att han är...
Men han hoppas ju typ kunna bota det här genom att flytta hem till sin syster och hennes barn.
Ja, att han ska få lite kärlek i livet så kan
precis.
Man...
Och deras hund också. Och hunden blir direkt så här...
Ja, han fattar ju att det är något i fel.
Ja, exakt. Hunden heter ju Thor förresten.
Ja,
mycket bra namn. Alltså det är också lite så här... Udda film. Det är lite så här ganska mysig film på många sätt.
Precis.
Men när den väl slår till så är de väldigt våldsamma. Det är bra våldseffekter också.
Det är faktiskt väldigt coola effekter.
Jag kanske har lite svårt att sympatisera med han som är varven. För han
Michael Paray.
Hans karaktär ges inte så jättemycket. Alltså jättebra. Den är inte så jättebra skriven kanske.
Jag kan ju nämna att hon som spelar huvudrollen.
Ja. Hon heter Hemingways barnbarn.
Precis. Mariel Hemingway.
Mariel Hemingway, ja.
Jag såg hennes namn, jag måste kolla upp det.
Ja. Det var. Ja. Också baserat på en bok. Som heter Thor. Va? Ja, boken okay. heter Thor. Så boken, jag vet inte om den handlar mer om hunden kanske. Ja, nej, men det här trodde jag skulle vara lite sämre faktiskt. Jag hade tänkt en halvsunken 90-talsfilm liksom.
Man har ju faktiskt tyvärr så låga förväntningar. Man får reda på att en film är från 95.
Ja.
Skräckfilm från det jag... Det är ju en... Det är så här Dark Ages liksom. Ja. Medeltiden.
Verkligen, ja. Verkligen. Ja, ja, verkligen. Innan Scream kom och satt lite fjutt på det igen. Mm. Men men förvånansvärt bra tycker jag ändå. Vad har vi mer på 90-talet?
Från samma år, 95, kommer ju Arizona Werewolf.
Det här har ju bara du sett.
Ja, en film med Martin lyssnar. Sheens bror i en av huvudrollerna.
Joe Esteves.
Precis. Ja. Den har en rätt intressant premiss ändå. Ja. För det är arkeologer som hittar ett skelett ute i öknen.
Mm.
Som visar sig vara från en skinwalker.
Aha.
En indian som ändrat form till en varulv.
Mm-hmm.
Men alla som blir rispade av skelettet blir varulvar.
Okej.
Okay. Vilket är lite långsökt, men det är ändå en intressant spin på det hela.
Mm.
Men tempot är så otroligt uselt i filmen, kombinerat med en varulvsdräkt som är en maskerad gorilladräkt ungefär, med en gummihundmask påklistrad.
Hur får man se när de blir förvandlade till det här?
Nej, jag tror att han skriker en massa, att han sen bara lyfter huvudet som en varulv. Men den är kanske mest känd för att han har en scen när en varulv kör en bil. Och det ser så...
När han är varulv alltså?
Ja, han förvandlas till en varulv i bilen och sitter med tassarna på ratten och svänger vilt för att sen köra på en ramp och typ sprängas.
Ja, oj, det var ju...
Häftigt. Helt utan anledning. Men annars är det mest människor som stirrar på saker och som inte kan uttala werewolf.
Hur så uttalar de det då?
Werewolf. Och ibland werewolf.
Werewolf.
Ja.
The Wolf, The Castle.
Fast den är ju fortfarande bättre än... Vad heter den? Heter den Dark Wolf?
Ja.
Ja.
Den kom som, några år senare.
Ja,
som det hade dataspelseffekter.
Ja, så är som Quake 2 ungefär.
Vilket är jättekonstigt med tanke på att det är faktiskt praktiska varuseffekter i den också.
Ja.
Och sen det, helt plötsligt switchar de bara till.
Det är så horribelt dumt av dem. Så.
Mm. Men du har sett den filmen också?
Ja, fast jag har inte sett den sedan den kom ungefär.
Nej.
Det är också scen när någon skjuter en silverkula mot varulven. Och så zoomar de in på silverkulan, som också är en 3D-kula som flyger i luften. Ser för jävligt ut.
Ja, fy fan. Ja, nej, det är inte bra. Slutet av 90-talet, 98 tror jag, så kom en film som har blivit lite så kult, fått kultstämpel sen. Och ett par uppföljare, Ginger Snaps.
Mm. Men den 2000, den
var... Gjorde den där? Ja, okej okay, då. Ja,
precis,
men...
där du skiftet, tror jag.
Ja, mm. Det handlar om ett syskonpar som är fruktansvärt fascinerade av döden.
Som man var på den tiden. Man bara...
ja, absolut. Ja. Och hade svart hår och klädde sig svart. Ja, nej. Men de är alltså väldigt makabert. De liksom...
Filmen börjar ju med att de... Det är väl ett klassprojekt där.
Ja.
Där de ska visa, jag vet inte vad de ska, jag tror de ska visa upp någon slags videofilm om hur det är att bo i staden. Mm. Och det enda de har är stillbilder på sig själva när de har fotograferat sig sen, om de har tagit livet av sig.
Ja.
Så det är bara massor av olika självmordsscenarier.
Väldigt så här, alltså så här, typ...
Det är jätteblodiga grejer.
Mycket makabra grejer liksom.
Jag blev helt chockad när jag såg om den. Jag hade sett den för så länge sedan, men jag såg om den här nyligen då.
Ja.
Och ja, det är ju så jävla dumt där. En av bilderna är där en av tjejerna ligger och en gräsklippare har kört där, men som bara ligger inälver ur magen. Vidrigt.
Ambitiöst alltså. Varför gör inte Tony det idag för? Skärp er! Börja jobba på det här istället, för fan. Ja, nej men alltså jag tycker nästan att den blir mer intressant för att det är två tonårstjejer i den också, och att den är kopplad så starkt till pubertet och hela, att vara tonåring. Och jag vet att det är en klisché, men hur faktiskt svårt det kan vara att vara tonåring. Och att det här tar sig liksom uttryck att ena tjejen blir varulv efter ett tag.
Ja, precis. hon går igenom en förvandlingsprocess som inte är lika omedelbar, utan
nej.
Hon märker att ja, hon helt plötsligt har fått en svans eller typ eller någonting som börjar växa ut
som någon, som någon typ,
och sen så, fast runt såret hon har fått från varor, men så växer lite hår och börjar göra.
Så. Men det hela är ju en väldigt uppenbar symbolik med puberteten.
Ja,
att man märker att kroppen förändras och får hår på konstiga ställen, precis. Bokstavligt talat.
Det funkar bra som metafor för alltså det är väldigt så här, det är, ja, visst, det kanske är uppenbart, men
just
bra gjort.
Kvinnor och sexualitet på det sättet har ju använts rätt länge som symbolik för skräck och liknande.
Ja.
Carrie är väl ett av de bästa exemplen på det. Men jag tror det är ett av de första exemplen då varulvar används på det
här
sättet.
Görs ju, alltså det görs ju bra, alltså det är ju för ofta, alltså kvinnor och sexualitet är ju inte alltid så jäkla så här,
bra hanterat.
Nej.
Nej.
Det är,
men det hanteras ju jättebra.
Ja, det gör det. Det är så här, alltså, det är ju inget, de är ju inte, alltså, visst, man kan tycka att de är kanske lite fåniga tonåriga, men vilken tonåring är inte det liksom? Ja.
Ser man den speciellt man är i den åldern, så tror jag den kan vara extremt kraftfull.
Tror jag också. Mm. Ja.
Nej, men ja, den filmen som faktiskt den här påminner mest om, en film som vi pratade om rätt så nyligen, det är faktiskt den här filmen Excision.
Ja, ja.
Stilen så påminner de faktiskt jättemycket om varandra. För den handlar ju också väldigt mycket om en tonårig kvinna som går igenom sin pubertet här.
Ja,
ungefär precis. Också ska man väl säga att det är en slags symbolik för.
Ja, verkligen. Verkligen.
Och farsan i den här filmen är lika överkörd som han är i Excision också.
Ja, just det. Ja, just
det. Det är också många scener i den här filmen där man sitter vid ett matbord och pratar med familjen och gör också i Excision och farsan är där. Han ser lite ut som Henry Rollins också. Det var läraren som gjorde det.
Okej, ja.
Kan jag även nämna så att det är en manlig skådespelare som kommer in och ska hjälpa dem.
Ja, just det, ja.
Den ena systern träffar ju, det är nu en slags stonerig kille som säljer gräs till alla ungdomar på skolan. Och han, om den här filmen hade varit gjort på 80-talet, då hade han spelat av Christian Slater i Heathers.
Ja,
eller kanske Judd Nelson.
Ja, om den han, alltså, grejen att han är jättelik Christian Slater. Det är samma manier. Ja.
Har du sett någon av uppföljarna, Johan?
Nej, det har jag inte gjort.
Det du
heller. Jo, jag såg tvåan en gång.
Är det den som är Ginger Snaps Back, eller?
Mm, det låter bekant om inte annat.
Ja.
Absolut inte lika bra som första filmen.
Nej.
Men på liknande tema.
Ja.
Och effekterna är fortfarande rätt snygga.
Ja, det är bra varusvikt. Ja, här är också praktiska effekter, vad jag minns det som.
Små jävligt skitig film här.
Ja.
Alltså, här fungerar ju, för den här... Det här är väl ändå en slags videofoto de har. Är väl...
Ja, den ser inte... Ja, lite halvtaskig liksom, belysning och sådär också.
Precis.
Men det mesta utspelas ju i en källare. Så.
Och det är faktiskt en Lionsgate-produktion här.
Tidigare, ja. Det känns...
Innan de hade den här Lionsgate-loggan i början.
Ja, det känns som att det är inte så jättemycket pengar. Men,
men ändå liksom... Det är ju lågproduktion, liksom, känns det ju verkligen som.
Men fast de har ju gjort så otroligt mycket.
Bra manus, bra exör, bra skådespelare. Det blir ju en... Ja, precis, verkligen. Man sympatiserar med dem. Du tyckte att vi skulle... Från den här filmen. Gå vidare på det här temat.
Med andra tonårsfilmer, eller tonårsvarusfilmer.
Hoppar tillbaka i tiden.
Ja, precis. Vi kan väl säga som så att Ginger Snaps är det bästa exemplet på tonårsvarusfilm. Ett av de tidigaste exemplen är ju I Was a Teenage Werewolf. Med en
60-tal?
50-tal? 56 tror jag.
Med en av bröderna Cartwright i huvudrollen.
redan här så vill jag inte se filmen.
Nu zonar David ut.
Ja.
Medan vi pratar.
Och den hette Ung Desperado när den kom till Sverige. Vilket är extremt dålig marknadsföring i mitt tycke. Men, det handlar om en kille som har lite problem i skolan. Han hamnar oftast i bråk. Vilket är extra underhållande för alla som går på den här highschoolen spelas av 30-åringar. Så jag ser ut som han slåss med sin pappa.
Jag måste bara nämna Ginger Snaps också. De som spelar de här ungdomarna, de ser ut som att de faktiskt är exakt i den åldern.
De
också.
Är ungefär det.
För det ser ut som att de är 15-16 år.
Ja.
Liksom, vilket också är rätt så ovanligt.
Ja.
Ja, till skillnad från 30-åringarna här.
Då. Ja, så absolut inte fallet i Ung Desperado. Men den här mannen som... eller unge mannen som har problem med sitt temperament, och han skickas till en terapeut som ska hjälpa honom att bli lugnare. Och då istället för en galen vetenskapsman så är det en galen psykolog som har kommit fram till att Nej, vi håller på att förstöra varandra som människor. Så enda sättet att gå tillbaka i utvecklingen. Så han ska få den unge mannen att minnas sina forna liv.
Aha.
Och det tillsammans med ett serum gör att han blir en varulv. Som till utseendet påminner väldigt mycket om Wolfman. Det är lite snyggare, men inte vidare mycket. Men det är en av de absolut segaste filmerna jag har sett. Den är så otroligt långsam.
Mm.
Men det ska sägas att regissören gick senare vidare och gjorde väldigt många prisbelönade filmer. Och det märks för
typ.
Nu kommer jag inte på några annan, bara att du säger det som vanligt.
Ingen annan skräckis här som man...
Nej, inte så.
Ja, men,
och det märks för väldigt snygga kameravinklar och sånt där.
Ja.
Det är rätt snygg koreografi ändå.
Ja.
Men det märks att han inte vet vad han ska göra med materialet.
Nej, kanske inte var så mycket material att jobba med från början.
Nej, men det är ju en... I stort sett är det en symbolik för rock'n'rollen egentligen. Ungarnas nya vilda livsstil.
Mm.
Jag vet att Elvis Presley var och besökte inspelningen väldigt ofta. För han dejtade den kvinnliga huvudrollsinnehavaren under tiden.
Oj då.
Och jag förstår inte varför de inte fick Elvis att göra ett musiknummer. För det är massvisa dansande i filmen, som det alltid var på den tiden.
Ja, ja,
bland annat en scen på en maskerad. Och det är någonting speciellt med att se 30-åringar spela tonåringar i typ clownmaskeraddräkter. Det blir så hemskt att se det.
Fråga, har ni inte Elvis spelat in en version av Blue Moon? Jag tror det.
Det där han
gjort. Jag tror han har gjort det, och då hade han kunnat spela den.
Ja, det är så många missade tillfällen. Men om vi lämnar det vraket, för det var det om vi pratar om varulvsfilmer, till och hoppar framåt till 80-talet istället, till 85.
Ja.
Där vi har några av de mer lyckade, även om inte är så otäcka kanske.
Lyckade, eller?
Jag tycker om den.
Teen Wolf.
Teen Wolf.
Den här filmen har ju alla förutsättningar för att bli en kanonfilm.
80-tal och Michael J. Fox.
Michael J. Fox. En basketspelande varulv. Men...
Beach Boys-musik.
Ja, just innan vi går vidare, att ha med jättelånga basketmatcher,
ja, det
är fan inte okej.
Nej.
Det är inte så jättespännande att kolla på.
Nej.
Det ska väl också anmärkas att det här var samtidigt som man gjorde Back to the Future.
Oh, ja.
Och det är samma skola som man spelar in på.
Ja.
Så jag undrar hur många Michael J. Fox som sprang runt där egentligen. Om man tänker efter under en månad.
Ja.
Hur många olika roller han spelar egentligen.
Ja.
Nej, men kort sagt handlar det om Michael J. Fox som märker att han förändras i puberteten.
Ja, just det. Han är ju, det är som att han bär på en arv istället för att han blir liksom...
Hans familj är varulvar helt enkelt.
Just det.
Ja, det är en av de fulaste scenerna någonsin sett. Han är
vi kommer dit.
Ja, okay. Ja, vi får komma.
Han märker att han börjar förvandlas och han får panik och springer hem och låser in sig på toaletten. Och där börjar han förvandlas och bli en varulv som ser ut som en grottman.
Ja.
Fast det är väldigt snyggt ändå. Han har väldigt långt hår och det ser faktiskt ut som riktigt hår för en gångs skull. Och inte hållimmad päls bara.
Man ser ju att det är Michael J. Fox fortfarande.
Ja.
Mm. Vilket är lite kul.
Och han får långa naglar och spetsiga tänder för mig.
Mm.
Och sen försöker hans pappa komma in för att undra vad det är för fel.
Mm.
Men sen när Michael J. Fox öppnar dörren ser han ju att hans pappa också är en varulv. Fast han ser mer ut som en border terrier.
Ja, det var just det jag tänkte nämna var det.
För de har liksom inte vargdrag, de är bara riktigt håriga människor. Hans pappa är vithårig och har liksom ansatt hår. Det ser jättebisarrt ut. Men istället
för man är ju på toaletten när Michael J. Fox och han bara, vad händer med mig? Liksom, och så farsan är utanför och knackar, du måste öppna dörren. Den bara, nej, det kan jag inte göra. Och till slut så öppnar ju dörren. Och då står ju farsan med lite gråa ansad hår.
Ja, för man säger någonting och säger mig, we need to talk. Men istället för att bli en vild best och gå runt och döda folk så blir han ju en partykille.
Som alla på skolan älskar.
Ja. Och en basketstjärna också. Han blev jättebra på basket.
Det ska vi tillägga så att innan det så han ville så gärna vara med i basketlaget, men han var inte vidare bra. Men tydligen har varulvar basketkrafter.
Ah, ja.
För han blir ju suverän basketspelare.
Yep. Och den populära tjejen på skolan som han har en crush på.
Som hatar honom innan.
Ja, precis. Nu är jag jättetänd på honom när han är varulven.
Han gillar alltså håriga män.
Så det här är en av de filmerna där en varulv kan bli varulv när som helst. Mm. För han väljer ju själv när han är varulv och inte.
Just det.
Och han väljer ju såklart att vara det konstant.
Mm.
Han åker runt på taket på en van och spelar luftgitarr till Beach Boys och gör volter som en varulv. Och ingen verkar märka ett dugg av det hela.
Nej.
Fullt normalt.
Och den är såklart dansnummer mot slutet.
Jaja.
Och den hela går väl ut på att sens moralen är väl att man ska tycka om den man egentligen är och inte låtsas vara något annat, trots att han är en varulv också.
Ja, det är ju det här konstiga att egentligen är han en varulv, fast det är ju den icke-varulvsjaget som man ska tycka om själv.
Ja.
Fast det är ju egentligen inte vad han egentligen är.
Nej.
För det krävs så mycket kring hans kompis som är kär i honom.
Ja.
Men hon vill ju inte vara kär i varulven utan i Mikey A. Fox.
Vad heter hennes karaktär? Boof.
Ja.
Boof.
Men hon är ju väldigt förstående och så, men sen börjar han ju bete sig som en douchebag egentligen.
Ja.
Som han alltid gör. De trycker till och med upp Teen Wolf t-shirts och linnen.
Ja.
Och marknadsför honom.
Ja,
och han blir ju basketlagets maskot och stjärnspelare på samma gång. Men till sist så, och det kan man ju spoila egentligen, till sist så vinner han ju den stora matchen som sig själv. Ja, och om folk har den oklippta versionen av Blu-rayen eller DVD:n eller VHS:en, så är det en man som blottar sig själv i bakgrunden i en av slutscenerna. Det syns inte så mycket, för han står just bakom Michael J. Fox, ja, pappan i filmen.
Uh-huh.
Men man ser att han stoppar in sitt junk igen efter att ha blottat sig. Det är en helt fantastisk scen. Jag kan visa er
sen. Har du något trivia bakom det här, eller är det bara något märkligt inslag i?
Nej, bara en statist som bestämde sig för att göra det.
Underbart.
Och sen missar de skiten när de släppte filmen.
Underbart.
Jag vet att många VHS-versioner har det bortklippt.
Okay.
Men Blu-rayen som jag har är det med på.
Ah, bra. Ja.
Och det här blev ju en succé. Allting med Michael J. Fox blev ju guld,
ja,
på den tiden.
Klart, ja.
Så självfallet kom den tvåa några år senare.
Med Jason Bateman.
Ja, och det är exakt samma film. Fast istället för basket så är han brottare. Så varulvar har brottningskrafter också tydligen.
Ja, ja.
Jag skulle inte vilja brottas med varulv.
Nej, och den här har ännu mer dansnummer.
Nej.
Och har sämre dialog. Den enda som återkommer är den halvtjocka killen på basket, eller som spelar basket med honom, som spelar den elaka, rika ungen från Pee-wee's Big Adventure, Tim Burtons regidebut. Han är den enda, och Michael J. Fox pappa. För Bateman är Michael J. Fox kusin.
Aha.
Tror jag plotten tvingar honom att vara.
Okay, ja.
För han skjutsar honom till college då. För det här är ju Teen Wolf on Campus, som filmen heter. Men det hela slutar inte där, utan det fick ju en tecknad serie också. Som hade ungefär samma kvalitet som Tillbaka till framtiden-serien som gick på trean när vi var små. Den har ingenting med filmen att göra och har ingenting med någonting att göra.
Och inte värst bra heller då, antar jag.
Nej, det handlar om en familj som är varulvar. Jag tror att de här hunden är varulv.
Ja. Blir hunden då människa eller?
Nej, jag får med att den blir en stor varg. Jag minns, det här är från 90-talet som sagt. Jag har inte sett den sedan dess. Jag minns bara att kvaliteten var urusel.
Har du sett något av den nya Teen Wolf-serien som går på MTV då? Eller?
Nej, jag har medvetet undvikit den. Mm.
Det låter förståndigt.
Mm. Fast sen under 80-talet kom en annan spin på det här. Då det inte var tonåringarna som var varulvar, utan det släpptes en kalkon som hette My Mother is a Werewolf.
Just.
Som jag inte tror släpptes i Sverige, men jag vill ge den det svenska namnet En morsa på hugget, eller Min morsa är en varulv. Som handlar om en hemmafru som möter en mörk och stilig främling som visar sig vara varulv.
Mm.
Och sen handlar det om hon gradvis förvandlas och hennes barn måste hjälpa till att ta reda på hur man ska stoppa förvandlingen.
Mm.
Och det är en komedi. Och inte på sättet som Werewolf in London är. Utan det här är pinsamt dåligt. Bland annat när polisen bryter sig in och hennes man hindrar dem med att nej, men konstapeln, det är min fru! Är den där bästen din fru? Ja, jag antar att han måste lära känna henne först. Jag tror aldrig jag suckat så mycket som under den filmen.
Jag tog en medvetet val att nej, jag skiter i att se den här filmen.
Nej, och det är så besynnerliga gags i den. Som att hon är ute och kör bil och lyssnar på freestyle och sjunger med. Och Utan någon som helst anledning stannar bilen mitt i vägen bredvid en parkerad bil. Där av någon anledning sitter två pensionärer mitt på dagen i en bil parkerad. Och som tittar på när någon sjunger. Och scenen varade i flera minuter. Och så avslutar de med: "Oj, en sjungande varulv. Det har vi inte sett på ett tag."
Va? Ett tag alltså?
Ja. Den är så otroligt dålig.
Vi lämnar den då bara med dem.
Det måste nämnas bara att varulvseffekterna ser mer ut som en yeti än en varulv. För de blir en blond varulv.
Och jättefilm, det, någonting vi får återkomma till.
Ja, och det är märkbart en gummimask bara som har kört över hennes huvud.
Kan ju nämna att John Saxon är med i filmen.
Ja.
Oj.
Ja. Vi låter det vara så.
Ja.
Har du någonting mer på tonårs varulvar eller kommer det någonting då?
Nej, jag tror nästan
vi låter det vara. Jag har ju där. Jack and Diane från 2012.
Ah, okej.
Som är väl en... Ja, det är egentligen en lesbisk kärlekshistoria där varulvsinslagen är när de liksom inte har sex men liksom är intima med varandra ens, alltså kysser varandra eller så, så klipper du, ser liksom typ in i henne att det är något som händer, och det är så här ganska konstiga alltså så här sekvenser med något, alltså det, ja, hon är liksom något, alltså varulv på något vis, fast inte. Hon förvandlas aldrig riktigt till en varulv eller blir ett monster så.
Okay,
men återigen det här med att... alltså fast det här är ännu mer kopplat till sexualitet än pubertet. Att det är liksom något inom henne som växer när hon upptäcker sin riktiga sexualitet. Alltså sin... Alltså att hon är lesbisk. Gay istället för... Ja, precis.
Mm.
Väldigt bra film tycker jag också. Lite så under radarn rulle som kom.
Den
är... Det är med Juno Temple faktiskt.
Okej, okay. Jaha. Ja, ska jag kolla på den.
Ja, jag gillar den jättemycket. Det var ett bra ungdom, alltså så här, väldigt så här low key film liksom.
Ja, absolut. Så den,
ja.
Jag kommer att tänka på en grej när Johan nämnde just I Was a Teenage Werewolf.
Mm.
Som, det som du nämnde, det var den här, att det var, egentligen är det väl en sån här som var vanligt på 50-talet med rock'n'roll och ungdomar.
Ja.
Det var den genren. Och sen lägger vi in en varulv.
Mm.
Och då kom en film på 60-talet. Där det var...
71, om det
var den, 71 till
om
och med.
Den jag tänker på.
Ja, ja, men jag trodde i alla fall att filmen Werewolves on Wheels var på 60-talet. För det känns så väldigt 60-tal, känns det.
Kolla kvaliteten
i 60-talet. Samtidigt så känns det 70-tal också.
Ja, jag vill säga. Men det är nog hela den där biker-grejen.
Det är 60-tal, ja. Men den här filmen heter alltså Werewolves on Wheels. Åh, nu ska vi se varulvar åka mot cykel. Nej, det är inte det handlar om.
Det här är ju en bikerfilm där man slängt in en varulv.
Fast så enkelt är det ju inte heller.
Nej.
Det är ett par bikers som åker runt, de är klart sviniga. Sen mitt ute i öknen så finns det ett satanisttempel. Ja, vi går dit. Åh, här är det satanistmunkar. Uga, buga, buga. Det är väldigt 70-talet med de satanister som är, som finns, för alla var ju där då liksom. Eller vissa var det.
Ja. Jag kommer tänka på den där filmen som jag såg rätt så nyligen. Jag tror du också såg den då. Om ett gäng som är ute och kampar på ödemarken i USA och
sen så Race with the Devil.
Ja, precis. Mm. Jag tänkte lite på Race with the Devil.
Ja. Men i alla fall de här satanisterna, en av tjejerna börjar typ dansa naken mitt i deras ritual om någon anledning. Ja, fan, det var 71 liksom. Varför ska ingen inte dansa naken? Jag är jättehög på LSD liksom.
Jättebra musik samtidigt.
Ja, det är det ju. Och de jättelöjliga så här jävel, alltså satanistscener, de håller jättedåliga monologer, och någon får någon curse på sig, och sen dröjer det typ till det har gått en över en timme innan vi får se en varulv.
Ja, precis, det tar väldigt lång tid.
Ja,
så att egentligen ska man ju se det som en sagt okult.
Ja, alltså den börjar ju så här kanonbra så här, det är dum, men sen när de har dragit från satanisterna.
Mm.
Så typ börjar, då blir det en film om biker som bråkar med varandra. För att någon av dem läser tarotkort också.
Ja, väldigt splittrat. Jag gillar den här filmen mer än dig, gör jag. Men jag håller med om att den tappar, gör den. Men jag gillar även de här dumma biker-grejerna.
Alltså, det jag gillar med filmen är att den känns lite som, det finns en annan film på 17 som heter I Drink Your Blood. Som handlar om hippie-satanister. Det är den här känslan av att de har bara tagit så här unga människor som tyckte ja, men det kan väl vara kul att göra en film.
Ja.
Mm. Och så gör de bara det liksom. Det är väldigt så här, alltså det känns väldigt obundet. Det är ganska så här löst så här, det är inte så jättemycket ibland så bara åker de motorcykel liksom. Ja,
det finns någonting i det där, för jag läste om filmen att många av de här bikersen som åker i filmen, mm, de är inte ens skådespelare utan riktiga bikers, ja, som de hade anlitat var det.
Så var det även i filmen Wild Angels med Peter Fonda.
Ja, det var rätt som vanligt 68, i de här filmerna, tror jag faktiskt.
Att det var bikers liksom, men, som var med.
Nej, men egentligen hade man kunnat skippat varulvsbiten i den där filmen egentligen, mm, ska jag säga.
Ja.
Men de första 25-30 minuterna, då tycker jag filmen var helt fantastiskt bra. Ja,
då är det festligt liksom.
När han börjar med det, så att han liksom, visst, mm, det är rätt så lökigt.
Ja, men det är ju hur det, bra som helst. Ja, det är,
man älskar ju den där grejen.
Jag säger det ju med kärlek, ja, att det är liksom korkade monologer och så. Men ja, vi har ju, det är ju en film från 60-talet vi har glömt att ta, som kom 10 år innan den här.
En Hammer-film.
Hammers enda varulvsfilm. Curse of the Werewolf.
Mm. Mm. Med vem i huvudrollen?
Oliver Reed.
Precis.
Eller ja, det kan vi också diskutera. Ja,
typ huvudroll.
Men det är lite märkligt, för att Hammer köpte ju rättigheterna av Universal till alla de här monsterna, typ 57 eller någonting. För Dracula kom 58.
Mm.
Och Dracula-filmer gjorde de ju. Några. 7 stycken eller något. Och vampyrfilmer. De gjorde några mumiefilmer också. Men att de inte gjorde mer...
Frankenstein.
Ja, att de inte gjorde mer varulvsfilmer. Alltså...
Fast det är väl egentligen generellt just varulvar.
Att, att de bara gjorde en.
Det
de har säkert
det.
Gjort typ 3 mumiefilmer liksom.
Mm.
Mumien är ganska okarismatisk. Det är bara en gasbinda som går runt och dödar folk.
Då så är ju varulven en av de minst älskade.
Mm.
Monsterna, bortsett från Gilman, han kommer nog aldrig se en.
Det går inte att jämföra med Dracula, såklart. Så det gör jag inte, men att det bara kom en, liksom. 61 kom den. Den är gjord av Terence Fisher, som även gjorde Dracula, tror jag.
Ja, precis. Mm. Ja, den första. Ja. Han gjorde ju väldigt mycket med film.
Ja, det gjorde han.
Han gjorde till exempel The Gorgon också.
The Devil Rides Out också, tror jag han gjorde. Faktiskt.
Precis.
Så han var ju en av de bättre Hammer-exerna. Men, ja. Alltså, den... Det handlar om en, om vi ska försöka ta avstamp i varulvsdelen av den.
Den utspelar sig under en väldigt lång tidsperiod.
Ja.
Göran.
Det är en stum tjänstekvinna som blir inslängd i finken för att hon beter sig ohyfsat mot sin vidre herre.
Herren heter Marquis Sinestro. Man vet på namnet att han är ond.
Ja, och där inne blir de våldtagen av en uteliggare som man tidigare i filmen har slängt in, som man tänkte, men han är väl schysst, men nej då, han vill ju ligga liksom. Och hon, ja, ännu senare i filmen, efter att hon har dödat den här Sinestro,
så
föder hon ju barn. Och hon dör i barnasäng, och efter typ 45-48 minuter så kommer Oliver Reed in.
Precis, så det är därför man kan säga är han huvudrollen eller vad man ska säga. Men då blir den ju väldigt, då är ju allting fokuserat på Oliver Reed.
Ja, precis.
Och han har ju en affliction, kan man säga. Han är ju en varulv då.
Av någon anledning.
Nej, men jag vet anledningen. Det är också en grej som förekommer. Det förekommer kanske inte så många filmer, men det är också en sån här varulvsmyt. Det vet du, känner du igen. Anledningen till att han har blivit varulv, det är för att han är född 25 december.
Jaha, just det, julen.
Det är där. Det var att om man var född den dagen så kan man vara varulv.
Okej.
Jag tror bestämt att nämna det i Company of Wolves också.
Det gör nog säkert. Det känns så.
Det är
förklaring inte varför.
Okay.
Fast där är det att en prästeson som är född den 25.
Okay,
Då blir den varulv.
Okay. Men ja, han är... det märker igen när han är litet barn att han är liksom... Men då typ de typ håller tillbaka det genom att ge dem så mycket kärlek som möjligt och typ så här fostrar dem till en vanlig människa.
Mm.
Men sen så bryter det ut i vuxen ålder igen när han får uppleva lite skit. Alltså jag tycker att den tar för lång tid på sig att komma till har du sett den här också?
Ja,
nyligen eller?
Inte nyligen, men bara för några år sedan.
Ja.
Det är ju en film man kan kapa av första halvtimmen egentligen utan att förlora någonting.
Alltså första halvtimmen, inget fel i sig, men...
Det är bara en annan film.
Ja, precis. Det hade kunnat vara lika gärna kunnat vara introduktion till en vampyrfilm, eller alltså vad som helst. Vilken sätt i varför Hammerfilm, och det funkar liksom. För det är väldigt Hammer är det ju. Men ja, Oliver Reed är bra, absolut. Men det tar, han kommer in efter typ så här 45 minuter liksom. Och det är så här, aha, okej. Och han ska liksom så här tycka om och så här hänga med nu liksom.
Sen är jävligt bra Oliver Reed.
Ja, det är han. Ja, han är jättebra skådis liksom. Så att det, han gör ju vad han kan liksom. Men han ges ju inte nog mycket.
Nej, men jag förstår kritiken ni har mot den. Men jag tyckte det ändå fungerade. Det var bara väldigt besynligt att den faktiskt tog så lång tid innan han kom in som roll. Men jag hade egentligen inga problem med det.
Nej. Det är jävligt snygg såklart. Jättefina färger, bra sets liksom, som alltid med Hammer då.
Stämningsfullt. Ja. Det är det som är det absolut viktigaste med den filmen egentligen.
Det sjunger ju Hammer om det liksom. Helt okej tempo ändå tycker jag, alltså, den är ju, ja, den, visst den tar tid att komma till varusdelen, men det är ändå en, alltså, det är bra film tills dess. Men, och slutar väldigt abrupt, vilket jag ändå gillar att den gör. Den överdramatiserar inte slutet, utan så här, ja, nu är det slut, eftertext liksom. Ja, så att,
då tycker jag att nu ska jag ta en film som jag vet att du inte såg. Jag vet inte, du kanske såg den. The Beast Must Die.
Nej.
En film som, okej, bra. Nu ska jag berätta här. Det här var en mer konstig upplevelse när jag varit med om på länge i en film. Filmen är från början av 70-talet och producerades av Amicus, som var ett annat skräckbolag från Storbritannien.
Det var väl Hammers trashigare lillebror.
Ja, precis. Kan säga. Är det Amicus som har gjort Tales from the Crypt? Är det väl? Den första.
Ja,
jag får med mig Kusen. Ja, Peter Cushing är en av rollerna i den. Han är inte huvudrollen kan jag inte.
Nej, okay.
Men om vi säger genren på den här filmen. Tänker Cluedo.
Jaha. Okej.
Okay. Cluedo med, blandat med, ja, med Agatha Christie's And Then There Were None.
Ja.
Som är väl lite, ja,
med smått rasistiska.
Är det sju negerborgar? Eller?
Tio små.
Ja, precis. Ja. Du blandar det alltså med att mördaren är en varulv då. Sen blandar du in lite Black Plantation-musik.
Okej.
Okay. Den utspelar sig på 70-talet, gör den. Det handlar alltså om en... Ja, och du får ett tillfälle där filmen pausar. Och för det är ju en whodunit, så du som tittare får gissa vem som är mördaren.
Det låter ju som att man missat någonting.
Nej, måste man se snarare. Ja, okej.
Ja, huvudrollen. Han är en väldigt rik person som bjuder in folk på sin herrgård. Och när de väl samlas så... he drops the bomb. Att någon av er är en varor. Han vet det. För de har såna här konstiga bakgrunder. Någon har suttit inne i fängelse för att när han var medicinstudent så smakade han en bit människokött. Ja, det är väldigt mycket olika personer där. Peter Cushing är en arkeolog som kan extremt mycket om varor. Av någon anledning. Ja, men det är 7-8 personer i alla fall som man har bjudit in där. Och ja, bara det här att alla har någon mörk berättelse, exakt samma handling som ja, 10 små negerpojkar. För det får de ju också veta att ja, alla har någonting mörkt bakom sig. Ja,
men det låter ju fantastisk sen, än så länge, måste jag säga.
Ja.
Och vid sin herrgård så har han också byggt upp ett slags jätteavancerat övervakningssystem. Där det är kameror, det är ett kontrollrum med kameror, så han kan sitta med någon. Det är någon gubbe som har fixat det åt honom. Så han sitter in och kollar på kameran bara för att han ska se vad som händer. Han vet ju inte själv vem som är varor. Han vet bara att en är det. Och sen så har han ett gevär. Så han kan ju gå ut och springa ut och jaga på natten. Och jaga varor. Så blir det nästan en most dangerous game där ute också. Och just det. En av de här gästerna spelar också av han. Nu kommer inte ihåg vad han heter. Men han som är den där onda gubben i The Devil Rides Out också.
Ah, okej. Okay, ja. Jag vet vad du menar.
Ja, men filmen börjar med en förtext där en berättare som säger att det här är ett mordmysterium där du själv som tittare får lösa gåtan. Men till skillnad från att det är en mördare så är det en varor du ska visa den där. Så när det kanske var 10 minuter kvar av filmen, då är det bara att bara pausa filmen. Och då kommer upp en klocka som tickar ner 30 sekunder. Och sen får du sen nämna vem är varulven. Och sen så nämner de här 8 personerna.
Hade du rätt då?
Jag hade fel.
Okej, okay. Utan att säga någonting så hade du fel.
Ja, men jättekonstig idé.
Shit. Det låter som en fantastisk idé. Speciellt i en
sån här... Tyvärr som själva filmen i sig, den håller inte fullt ut. Den blir lite tråkig. Den känns som tiden går väldigt långsamt faktiskt när man kollar på den, tyvärr. Men alla de här dumma grejerna som innehåller filmen,
det känns som
det är tillräckligt för att man ska se den liksom.
Det låter som en film som vore fantastisk att ha en visning av i en biograf. Ja, och samla ihop människor som älskar gammal skräckfilm. För det känns som en upplevelse man ska ha tillsammans.
Ja, faktiskt.
Lite Rocky Horror-känsla över det hela.
Ja, men det var ungefär som... Jag nämnde ju Cluedo, Cluedo-filmen. Där får man väl också gissa vem som är mördaren. För den hade vi till med alternativa slut, så det kunde vara olika mördare.
Ja, det har den.
På vilken visit du fick på
den biografen. Den visades väl, ja precis, med olika...
Ja, liksom. Precis. Man visste inte vilken man skulle som var mördaren.
Jävligt coolt, cool grej att göra liksom.
För alla var ju liksom potentiella mördare.
Så varför gör man det? Det borde nästan enklare att göra det idag liksom. Alltså, skräddarsy en bioupplevelse.
Ja, men jag blev så överraskad att det var det filmen handlade om.
Ja.
För den är från 74 tror jag den är.
Ja, det stämmer nog. Ja, det låter bekant. Märkligt alltså.
Som filmen är ju inte jättebra, men den måste ju ses bara för sitt koncept.
Ja, det hör jag att den måste. Mm.
Ja.
Har vi en annan varulvsfilm att...
Vi har ju glömt en film
som... Ja, för fasen, det har vi gjort.
Jag håller som en av mina favoriter.
Ja, det har vi ju.
Dog Soldiers.
Ja.
Gjord av Neil Marshall.
Mm.
Och hans debut långfilm. Bara. Som det... även har gjort The Descent. Och har en film som ligger lite såhär limbo, pre-production limbo, som verkar väldigt
intressant. Det läser Voyage of the Meter, va?
Ja, som handlar om
skeppet i fartyg, Dracula.
Precis, båten som fraktade Dracula från Transylvanien till England. Och så det han, jag tror man beskriver det är ungefär som Alien fast med Dracula på båten.
Det låter jättebra.
Men en film som haft sån här hur många olika regissörer som varit kopplade till den under senaste 10
åren. Men han är fortfarande kopplad till den, tror jag.
Ja, jo, precis. Mm. Men senast jag såg en nyhet om den var maj 2012.
Jag lyssnade på en podcast med honom när han pratade om den.
Ja, så det är fortfarande...
Han har jättesvårt att få pengar till den, tror jag.
Tänker och nu så har han ju på och filmar sin tv-serie som ska komma nästa år.
Ja, just det.
Det heter Black Sails någonting, tror jag.
Okej, är det för HBO eller?
Nej, Stars.
Okay.
En prequel till Treasure Island.
Jaha.
Den håller du redan på film.
Jaha, det hade ingen annan. Jag måste kolla upp. Ja.
Sen är han väl också anknyten till Dog Soldiers 2. Som har diskuterats väldigt länge.
Vi tar det.
Vi kan prata om Dog Soldiers först bara.
Ja. Det är väl ett gäng soldater, va, som är ute på någon slags tränings...
Ja, en krigsövning i skogen.
Ja, precis.
Och sen får man veta att det fanns andra soldater där innan också. Mm. Som de hittar slaktade ute i skogen. Och storyn i sig är väldigt simpel. De får veta att det finns någonting ute i skogen. De hittar ett hus som de gömmer sig i.
Ja, precis.
Och sen kommer varulvarna.
Och de har ju bara lösa skott också, väl?
Ja.
Mm.
Det är det som gör. Det är en jäkla bra, bra grej. För logiskt sett har man ju lösa skott när man har militär övning. Liksom.
Mm. De är ju på en övning här, den här gruppen. Mm. Men samtidigt så hittar de ju någon annan... Några andra militärer, det är nästan specialstyrka ju, som... Ja, precis, men han och en av de här personerna överlever ju.
Mm.
Som även är Davos Seaworth i Game of Thrones.
Som Neil Marshall har rekryterat ett avsnitt
av. Ja, precis. Heter inte Black Sails eller någonting?
Någonting.
Ja, hur som helst.
Ja, så i grund och botten är det ju på sätt och vis med en actionfilm, en skräckfilm på det sättet.
Ja.
Men det som gör att filmen verkligen ser ut för min del är ju varulvsdesignen.
Ja, verkligen. Ja, jag håller med. Ja.
För här är det verkligen vargar på två ben.
Ja.
Det ser fantastiskt.
Stora, ja, och riktigt, alltså, verkligen så här, man fattar att nu är ni i skiten liksom. Ja.
Det, jag vill säga, fantastiskt arbete med varulvarna.
Och hela, alltså, miljön de är ju att de verkligen är isolerade också. Det är inte att de liksom kan ringa polisen och min polare är konstig. Utan det är verkligen så här, oh shit.
Ja,
och de är ju inte heller odödliga hjältar, utan
nej,
de tar ju stryk som bara den. Det är en kille de får limma ihop buken på för att en varulv har skurit upp den.
Det var ju faktiskt så, men
så det är väldigt så här,
det är ganska våldsamt också.
Så det är kört för dem verkligen.
Ja, det är, ja,
det blir ju mycket ovanligt att göra en varulvsfilm på det sättet.
Ja.
Att dels inte ha huvudpersonen som varulv som är normen annars
egentligen. Nej, precis. Ofta
men också att göra att det verkar inte finnas någon utväg.
Och sen när de är i det här huset i skogen och bara bunkrar sig och skyddar sig med varulvarna, det blir ju nästan som Assault on Precinct 14, liksom,
hur de ska förklara
sig. Ja, precis. Ja.
Eller Night of the Living Dead för den delen.
Ja, precis. Men det är en jävligt cool film och ja, om man inte sett den så måste man ju se den.
Och för det är en av de bästa, håller jag med om. Den är ju liksom Aliens, när det här perfekta mötet mellan action och skräck. Liksom.
Ja.
Vilket görs, det görs ju inte ofta bra.
Nej, nej.
Det känns som att det görs inte ens värst ofta, men när det görs så...
Det brukar alltid vara någonting som tar över.
Typ Resident Evil.
Det ofta brukar bli, ofta brukar det bli en actionfilm med skräckinslag. Det här är, skulle jag säga, som en skräckfilm med action.
Ja,
mer.
Det också.
Ja, görs otroligt bra.
Ja, verkligen. Jo, Dog Soldiers 2, han pratade även i den här podcasten om den.
Okej.
Han har inte rättigheterna till den längre.
Aj, fan.
Bolaget som har rättigheterna gör ingenting. De liksom, nej. Varför ska vi göra den här för? För den är väl, den heter väl Dog Meat, va, tror jag, har haft som undertitel. Så att den är varje, han säger, han har ett manus för den liksom. Han har jättemycket idéer för den, men jag får inte göra den så.
Ja.
Han låter väldigt väldigt frustrerad över faktum
att han inte får göra den.
För att, ja.
Ja, har vi några mer filmer jag kan prata om? Jag har inte sett någon mer nyligen i alla fall.
Jag har inte gjort.
Jag har ju en film i, ja, som jag inte minns någonting av, men som jag minns, som jag tyckte var skitdålig. Det var ju Wes Craven's Cursed.
Just det.
Med Christina Ricci.
Ja, stämmer. Har du sett den?
Ja, jag vill minnas att skämtet var att produktionen av den var cursed också för den delen.
Man
hade ju problem som bara den med den. Men jag hatar inte den filmen.
Nej, du skulle inte så.
Jag älskar den inte, men jag tycker inte den är så dålig som ni verkar tycka i alla fall.
Jag har inte sett den, så jag vet inte. Annars var ju varulvsmonstret förpestats de senaste åren av snygga unga killar som hellre visar sina abs än är varulvar.
Som blir till hundar dessutom, och inte vargar.
När de förvandlas till människor igen så har de på sig sina jeans igen. Ja, vi pratar om Twilight. Det är väl enda gången vi kommer... Ja,
förhoppningsvis. Jag kommer ju tänka på att vara på Dog Soldiers. Jag hade egentligen tänkt att Jason Statham skulle vara med igen. Fast han var upptagen med att han hann inte, för han skulle spela in en annan film. Ghost of Mars. Den var med istället för Dog Soldiers. Dåligt val.
Fast sen har vi ju, på tal om Twilight, de gjorde ju en varulvs... film med lite Twilight-vibbar, just det skulle vara romantiskt och för tonåringar. Var det Red Riding Hood den
heter? Ja, den är väl typ, ja, för det är väl, jag tror det är en varulv i den, inte en varg liksom. Det är ju
väldigt... Som inte är den man tror att det är, väldigt uppenbart vem det är, ska väl säga.
Klart att det är en jättesnygg kille som är, eller?
Nej.
Okej. Okay.
Och sen har jag hört att den senaste Howling-filmen som kom för några år sedan, att den ska ju också vara så jättetwilight-inspirerad, ska det vara.
Howling the Rebirth eller något. Howling Reborn eller någonting.
Ja, Rebirth kanske.
Ja. Howling 8. Jesus alltså. Ah, ja. Ja, men det var mycket varg.
Ja. Och vi pratar inte om Jack Nicholson-filmen Wolf.
Nej, det gör vi inte.
Jag hade faktiskt tänkt att se om den inför podcasten, men sen... Den är 2 timmar, jag orkar inte kolla på den, för den...
Den har en del intressanta idéer.
Jag minns att jag tyckte den var häftig i början, när han börjar få sitt luktsinne och allting, när han börjar få dem i sinnena.
Och han hör att hon torkar håret över telefonen, för hans hörsel är så bra nu.
Ja.
Och sånt där. Den har vissa coola idéer, den har vissa snygga vinklar och liknande, men som film är den väldigt långdragen.
Ja.
Och när det gäller varulvar, så sagt, värsta brottet är att göra en tråkig varulvsfilm.
Och det är det värsta brottet med film överhuvudtaget.
Men det...
Gör den dålig, ja, men gör den inte tråkig.
idén är ju filmet skräckdrama, men här är dramat 95%. Mm. Och skräckdelen har ingenting med skräck att göra.
Nej.
Så nej, den var okej när jag var yngre, vet jag, men när jag sett om den så har jag knappt orkat se klart den.
Nej.
Vilket är väldigt talande med tanke på skräpet jag står ut med på daglig basis daglig, annars. Ja.
Är det Michelle Pfeiffer också?
Ja,
mm.
Där.
Ah, ja. Ska vi hoppa till vårt slutsegment?
Veckans kronjuvel, dagens Franco.
Jack the Ripper.
Som väl inte, ja, Jack the Ripper, ja, som väl inte är någon kronjuvel där, tyvärr den här gången. Alltså, är det någon idé att prata om handling? Det handlar om Jack the Ripper helt enkelt.
Spelas av Klaus Kinski.
Klaus Kinski. Ja, det är väl egentligen det man behöver veta om handlingen, eller?
Det är ju inte så mycket mer att säga.
Nej.
Men apropå personer som hör väldigt bra.
Ja, jag kan ju tala av erfarenhet.
Är det här, en gång... är det här den första filmatiseringen av Daredevil? Nej.
Nej, ett av de mest fascinerande och absurda inslagen i filmen är en blind uteliggare som har superkrafter.
Det vittne blir han.
Ja, det är han som har varit med om när ett offer har dödats. Och han är ett mycket bättre vittne än någon som kan se, för han är ju blind.
Han kan feel the, capture their essence.
Mm, så med hjälp av dofter och sin hörsel kan han veta allt om en person. Han vet att de har varit i Indien och importerat en läkeväxt, för där känner han igen doften av. Och hur han nu ens har kommit i kontakt med det är också en fråga.
Vad var det du sa för att han har bättre slutledningsförmåga än Sherlock Holmes?
Ja. Och det är så bizarrt, för han är med först i filmen och blir förhörd och man känner att...
När den första kvinnan blir mördad.
Ja, och man känner att det här är något av det mest idiotiska jag har varit med om.
Mm.
Och sen kommer han tillbaks igen.
Och det är typ värre.
Ja, åh.
Bland den mest fasansfulla dubbningen jag någonsin varit med om.
Ja, på tal om att höra.
Samtidigt så är ju det nästan det bästa med filmen.
Ja, ja.
Mm.
Alltså,
en bitterövlig film.
Ja, problemet är att här så... försöker Franco istället göra en seriösare film utan latchar inte så mycket här alls. Nej. Liksom. Och problemet är att han har inte manus för det.
Nej, det är manus för 40 minuter.
Ja, det finns ju inget att berätta förutom att Klaus Kinski är Jack Ripper.
Ja, hur tidigt fick vi veta det?
2 minuter in i filmen, tror jag.
Så fick vi veta, det är den som Jack Ripper. Det är inget mysterium heller.
Poliser, det är lite dansscener. Och det är jättelångdraget. Och Kinski bor ju hos någon kvinna som är typ så skummet kåt på honom.
Hon är lobotomerad också. De visar ett stort R i pannan på honom. Det är därför hon tror att det är dockor hon får.
Ja, och hon är typ skummet kåt på honom också.
Ja. Och alla andra är kåta på henne. För fiskarna ropar ju, ska du inte känna på min fisk ikväll? Which makes no sense. Men på tal om poliserna.
Mm.
Det är lite intressant trivia om filmen, på tal om dubbningen också.
Mm.
Huvudpersonen i filmen är ju en poliskommissarie som utreder brotten.
Mm.
Och han fick rollen för att han var bra på att dubba tyska filmer. Engelska till tyska.
Alltså,
han är en röstskådespelare.
En tysk produktion. Ja.
Det är en tysk produktion som vill vara schweizisk för att få det sigillet som utspelar sig i England. Utan att ha en aning om hur England fungerar.
Nej,
och just, nej, men vi väljer killen som har en bra tysk röst till att spela huvudrollen. Jag förstår inte logiken i filmen någonstans.
Nej.
Och jag har jobbat en del med dubbning. Och vanligtvis brukar man försöka hitta en röst som ser ut att vara hemma, som ser ut att passa karaktären. Här har vi tagit vem som helst.
Ja.
Jag vet, en kommissarie har väldigt feminin röst och läspar lite.
Ja. Ja, alltså lite så här fjollaura verkligen.
Ja, och han ska vara en rätt så här karaktär egentligen och hålla koll på saker. Och det faller ihop konstant. Och de har, det är en annan scen innan de förhör den blinda mannen. Eller nej, det är under förhöret.
Mm.
Då kommer in en gammal kvinna som också är ett vittne.
Mm.
Och då märks det att den tyska dialogen är mycket kortare än den engelska. Så då har de... tagit igen det man lägger in mer engelsk dialog, vilket att hon pratar så här snabbt konstant i 2 minuter och det tar aldrig slut. Och jag satt bara och stirrade.
Ja, den hysteriska kvinnan, ja.
Mm, som inte var det egentligen, för hon ser rätt sansad ut.
Som pratar. Påminner mig lite om i Frankenstein, den gamla. så är det en hysterisk kvinna
ja, ja.
Som du bara vill ska dö. Jag tänker lite samma vibbar så här. Sluta prata.
Så när den blinda killen kom tillbaks var jag livrädd att hon också skulle komma tillbaks.
Ja.
Nej, och den är väldigt...
Den är tråkig. Alltså,
den leder ingenstans.
Nej, den är fruktansvärt tråkig. Mm.
Det ska ju ges cred för att gården är rätt fin. Ja, det är en bortklippt scen som är väldigt...
Det är en jätterolig scen när han dödar en tjej i skogen. Mm. Och huggscenerna... Han dödar den mitt i natten och huggscenerna... Då är det så här, typ dagsljus på magen som han hugger i. Ja, det är, alltså, det är så små saker. Det är ju bara kul liksom. Och alltså Kinski, han gör ju inget. Det kunde lika gärna varit vem som helst. Det är klart att det är kul med Kinski liksom.
Men han får ju aldrig vara Kinski.
Nej,
det är det som är, väldigt. Om man har Klaus Kinski kan vi ju vara
Kinski på Valium är det här. Alltså det känns som en ganska oinspirerad Franco att han bara gjorde den
för att är det så Jack the Ripper-namnet.
Undrar hur många filmer liksom han gjorde det året.
Men just att använda Jack the Ripper och sen avslöja vem The Ripper är på direkt, en gång.
Liksom, ja.
Det är ett otroligt bizarrt grepp som jag inte förstår mig på vad han ens ville göra med det.
Nej.
För karaktären, vi får ju inte veta någonting om varför han dödar.
Han är en galen doktor.
Hans mamma gjorde ju någonting, får vi veta i slutet. Men annars så, det är en av de mest andefattiga tolkningarna Jack the Ripper jag någonsin sett.
Ja, verkligen.
Och ska vi ta
av där? Franco spränger in frugan också i en scen.
Ja, ja precis. För det.
Ja. Nej, sämsta Franco vi har sett hittills.
Ja, men och vad var det vi sa förra podcasten? Tror jag sa att nej, vi ska försöka hitta någon bra Franco till nästa gång. Men jag tror vi får ta det löftet igen då. Eller försöka med det.
Absolut.
Vi trodde ju att det här skulle vara bra faktiskt.
Ja,
ja.
Det trodde vi. Jag hade förhoppningarna. Ja, men ja. Tack för att du var med, Johan.
Ja, jag återkommer gärna nästa gång.
Ja, bra.
Förhoppningsvis med en bättre Franco-rulle.
Det ska jag se till att det blir. Ja, nej, men vi tackar väl för oss. Nästa gång får vi väl se vad som blir. Vi får planera upp något bra.
Kanske en GT-special?
Möjligen. Jag kommer ju åka till London snart. Och där tänker jag se A Field in England på bio.
Det gör du helt rätt i.
Och jag ska försöka kontakta Rickard på något vis och spela in någon lite så mini-recession bara på det, tänkte
jag. Kan
inte
lova någonting, men vi ska se vad vi kan göra.
Jag ska försöka göra det. Så här, någon slags superkort special där jag pratar om den och Rickard lyssnar och blir avmärkt på en annan sätt än här. Ja, så någonting sånt kanske kommer upp. Någon typ liten 5 eller 10 minuter eller någonting. Men tills nästa gång så tackar jag för mig.
Oj, jag tackar för mig också.
Och jag säger adjö för idag.
Ja, hej då.
Hej då. I've got a hunger that's emotional.